I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född i Halmstad. Han började spela bordtennis när han var 3 år gammal. I Sverige spelar han för Halmstad, Malmö FF, Falkenberg och Kalmar. Han har även spelat för klubbar i Tyskland, Frankrike, Kina och Ungern. Under 30 års tid spelar han i svenska landslaget. Han har vunnit 15 SM-guld, 10 EM-guld och 5 VM-guld. Dessutom har han medverkat i OS hela 7 gånger. Den här veckan hör du Jörgen Persson i Holmgren möter. Vill du kontakta oss? Du når oss via Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook Holmgren möter. Här, Niklas Holmgren möter Jörgen Persson. God lyssning.
Lars Erik Jörgen Persson, född den 22 april 1966 i Halmstad. Legendarisk svensk bordtennisspelare. Hallå Jörgen.
Hallå, hallå Niklas.
Och jag ska säga tack för att jag fick komma hem till dig här i Vasastan. Men det visade sig, det var ett riktigt ormbo med olika saker. Men vi sitter här i Vasastan i alla fall. Men du har inte flyttat till Stockholm?
Nej, det har inte blivit så ännu, nej. Men nu är vi här och det känns skönt. Jag är ju hos en kompis här som också heter Niklas då. Det är väl därför vi har haft lite problem var det innan vi kom hit. Men nu är vi här, så det känns extra skönt.
Och han som sköter, så sitter vi i sidan här, som sköter ljudet och klipper Holmgren möter. Han heter också Niklas, så att det blir väldigt rörigt där, förstår jag.
Ja, det blir lite mycket ett tag, men vi ordnar ju upp det här. Så nu är vi här, det känns extra skönt också.
Hur är läget?
Jo, det är väldigt bra. Det är lugnt och skönt, jag har varit på semester här precis. Kommit hem från, jag har träffat sonen som bor i Bangkok här. Han med lite golfrunder där också på Black Mountain. Så känner mig pigg och alert efter att ha fått lite sol på sig. Så det är extra skönt.
Hur är du som golfspelare?
Jag är väl en helt okej singelhandikappa, spelar på 9, så ganska okej. Och nu när man fick spela lite mer, där känner man att man är ju lite sådär med, man vill ju förbättra sig. Det är något som sitter där bara, man är inte riktigt nöjd när det inte, alltså gör man sådana här små, ja, man träffar inte bollen. Så här, fan, tänker man, jag måste träna lite mer och sådär. Man är lite envis där, man vill ju sänka sig ännu mer.
Du jämför dig själv med de andra i pingislandslaget och din generation, är du bäst?
Nej, jag är inte bäst där. Det är Tickan som är bäst. Ja, Tickan är riktigt bra. Han har ju spelat längst också i Säva, men väldigt bra. Han spelar väl på 2 i handikapp 1,8 och har en, ja, man ser att han börjar tidigt. Vi andra, både jag, Apple G och börjar ju senare. Erik Lind är också bra. Bra, fin känsla och så, men börjar också tidigare, så vi brukar säga det, ni börjar mycket tidigare än oss, så.
Men lite bättre än Gio är det, va?
Ja, lite bättre än Gio, ja, bättre handikapp.
Ja. Ja, annars då, du har ju slutat, du höll ju på väldigt länge, men vad gör du nu? För någonting.
Ja, nu sen jag jobbade som privattränare åt en tysk spelare fram till sista december. Dimitri Ovtcharov heter han, är ju rankad 1 i Europa och 6 i världen. Jobbade lite med han, alltså jag skulle vara coach också, men det blev mer tränare. Var i Düsseldorf och träna med han, för han ville utveckla sitt spel och så här, och det funkade väldigt bra i starten, men sen tyvärr så fick jag inte coacha han så ofta, för det är ju lite speciellt i pingisen, det är ju förbundskaptenerna, och när du åker på tävlingar så är det de som tar över där, så jag kunde liksom aldrig vara med och coacha han, och då jag tröttnade väl lite på det då, så vi kom överens här nu i slutet av december att det kommer ju ett VM i Düsseldorf här nu i maj, juni. Och då sa jag, vi provar att köra all in, att jag får vara med och coacha och så här, va? Och på tävlingen också. Så. Men det, han frågade förbundskaptenen i Tyskland och deras förbund och så här. Men det är inte så enkelt, och det visste vi väl, och jag visste också det. Va? Men vi chansade lite på att jag skulle vara med mycket mer, men det gick inte då. Och då sa vi, då skiter vi i det. Så efter det så har jag inte så mycket med pingis som jag just nu. Alltså inte med spelmässigt och så här. Va? Men jag håller på med ett... mjölkprojekt i Kina, så det är väl det jag, ja, det är det jag kör på nu. Detta året kommer vi ge allt. Jag ska försöka sälja svensk mjölkpulver till Kina.
Mm.
För det finns ingen svensk mjölk i Kina, och jag fick idén när jag var och spelade i Kina efter OS i London. Så spelade jag i Tianjin, ett lag, och bodde där och så här var. Ja, man läser ju tidningarna nu. Jag brukar säga det var inte de kinesiska tidningarna jag läste. Jag läste China Daily. Och där stod det att det fanns ett mjölkbehov i Kina. Och så där man haft en del problem. Och så började gå och kolla i supermarkets och så här. Och så ingen svensk mjölk. Tänkte jag bara, fan, svensk mjölk är ju bäst. Lite färgad är man ju där, men okej. Okay. Mm. Så tänkte jag, det måste vara en idé där. Så har jag kört på det sedan dess då. Så det är ju inte någon lätt grej man har gett sig in på. Men nu är vi lite på gång här.
Ja.
Har lite leverans här nu i mitten av mars.
Ja.
Så man är lite envis också, man ger ju sig inte så lätt. Så det är väl det som jag gör, som jag brinner mest för tillfället. Och sen är det naturligtvis lite här i... Jag ska vara lite ambassadör för Halmstad. Vi har VM på hemmaplan här 2018. Som kommer i månadsskiftet april-maj. Som ska bli riktigt roligt. Mm. Och vara delaktig då. Så ska jag vara med och hjälpa till där lite.
Så ska du till Japan också nu?
Ja, så är det Japan nu kort här. Det är också att göra lite... Ja, då kommer man tillbaka till pingisen lite. Så man släpper ju aldrig pingisen helt och hållet. Ska göra lite sådana... Ja, en mässa är det där, en sportmässa med pingis. Och sen lite kliniks och så för japanerna.
Ja.
Och det är extra roligt. Japan har kommit tillbaka som pingisland. Det är ett väldigt hårst där. Och jag har ju gått väldigt bra både på damsidan och härsidan på OS. Så det är... extra roligt.
Du har ju ett eget pingisträck.
Det har jag det också, ja. Och sen okej, okay, med Japan också, när vi ändå är inne på Japan. Det var där man blev världsmästare.
Jag får göra reklam i den här
podden. Ja, just det. Ja, jag har ett eget pingisträck. Det är ju Donik Persson heter det ju. Så jag har gett det till dig till och med.
Men jag måste erkänna att jag slog sig under mot låret här förleden. Jag har slarvat med träningen.
Det har ju faktiskt hänt mig också, att man slår sönder räck. De är inte så, men jag får fixa ett nytt, det lovar jag.
Tack.
Ja, ta med det från Japan nu. Nej, men Donik Girra, och de har ju varit en lång partner med mig sedan 80-talet när jag började. Alltså, ja, varit väldigt länge ihop, så det är extra roligt att även göra de här små grejerna. Då träffar man ju folk och ungdomar framförallt, som är väldigt kul. Man ser det här intresset som man kommer ihåg själv man hade som liten lite då, att det brinner i ögon på dem här, de vill bli liksom någonting.
Du, om vi ska återvända till Kina, hur vi vet ju, Gio är ju stor i Kina, har gjort dokumentärer om det, men jag har förstått att även du och Äpplet, att ni är enormt stora och populära i Kina. Det är liksom, ja, kan du berätta för oss?
Ja, det är ju som man säger, ofta blir det ju Gio, han är ju största då, men sen har väldigt bra namn där, och det är därför jag har fått den här idén med mjölkpulvet och att sälja det. Hade jag inte haft något bra namn där, så hade jag aldrig vågat ge mig in på det. Så är populära spelare i kinesiska ligan, har fått sådana upplevelser där som är, ja, jag vet inte om jag ska nämna något, men till exempel spelade i kinesiska ligan första gången jag provade på det var 2002, och skulle göra 10 matcher där. Blev bara 2 tyvärr. Men då har man en sån här klassisk. Flög upp, spelade i Harbin med Kong Li Hu, en gammal världsmästare, olympisk mästare också, som var lite kompis. Hans pappa var tränare i laget. Vi spelade, åkte till matchen från Harbin, 9 timmar i buss. Kom fram, 5000 åskådare där, och det var en fantastisk upplevelse. Nästa dag i alla fall, vi sov över där. Och det nästa dag, kom ut från hotellet, så står det polisbil, 2 personbilar och så polisbil. Och så bara jag då liksom, ja, vilken bil åker jag då? Eller sådär. Ja, då åker jag i första bilen. Ja, men jag, första bilen, det är ju polisbilen. Ja, men du ska sitta i polisbilen då. Så hade vi poliseskort i 40 mil sen till nästa match, va. Så jag kommer så väl ihåg, jag satt bara där. Ja, det här måste jag liksom ringa till barna. Så jag ringde till ungarna då, bara hör här liksom. Bara, hörde man ju signalen då, alla bilar bara flyttar på så här, va. Så bara, och sådär. Och de bara, vad gör du? Ja, jag sitter i polisbil. Det kan bara hända i Kina liksom. Det är inte så att jag får åka polisbil från Halmstad till Stockholm nu när vi har den här intervjun liksom, va. Ja, det var makalösa upplevelser. Sånt kan bara hända där liksom. Så det var en sån här, det är sånt man aldrig glömmer.
Kina, berätta om Kina och pingisen. Jag har ju hört så många historier att Kjell Johansson fick skilja sig mot en kille. Det visade sig vaktmästaren och sådär. Hur stor är sporten? Och var ligger den i den kinesiska folksjälen?
Folksjälen ligger den väldigt djupt. Alltså den är ju... Ja, som du säger, jag pratade med Stellan och Kjell. Då har ju nämnt det här när de var där i början på 70-talet. Och då hade det ju inte varit några nästan. Det var bland de första. Och Stellan sa, då var det enormt. Det var ju handlade 19-20 tusen. Som du säger, den här historien med hammaren har man ju hört då, va? Alla spelar ju pingis där liksom, va? Och det sitter på något sätt, det sitter så djupt där. Det är det som gör det extra häftigt att komma dit också. När det, ja, det är väl som fotbollen i England. Det sitter ju väldigt djupt. Och det är en speciell känsla. Det där, va? Hockeyn i Kanada, menar, det är de där. Och då blir det en speciell feeling att komma dit. Och jag fick ju komma dit som 15-åring också. 81 var jag där på ett träningsläge i en månad. Och det är ju sån här bara, wow liksom. Och det var väl egentligen där man förstod att det är hårt. Talang visste jag ju att jag hade, jag kom med i juniorlandslaget sådär. Men när man kom dit kände man bara, det är stenhård träning som gäller. Vi tränar ju 6 timmar om dagen i 6 dagar i veckan, lediga på söndagarna, var där en månad och gjorde det här då, va? Och fick, där fick man veta vad som gällde liksom. Oerhört lärorikt var det. Ja, sen har du ju haft en speciell speciell feeling för hela vägen. Sen man lärde sig att spela mot massa olika spelstilar då när man var där. Det var ju defensivspelare, spelade en bit från bordet, så var det de här penskaftarna med, som man säger, nabbar utåt och vanligt backside. Så den lärodom man fick av det, de här massa olika spelstilarna, har jag haft nytta av hela vägen och min karriär, för jag har aldrig varit beroende av lottningar och så här, va. Och sen samtidigt det här med Kina då, när vi fick den här fighten sen på ännu senare på 80-talet när vi spelade VM-final. Ja, jag, J.O. Äpplet, Erik Lindpelt, Karlsson, Tickan, hela bunten. Vi hade ju det här, de dominerar ju totalt. Men vi skulle ju slå dem liksom. Så det har haft en väldigt speciell känsla just Kina. Och det har ju motiverat den också. Vi ska slå dem en gång, va? Så där. Och det lyckas ju med ett slut. Det tog tid, men envisheten är.
Det finns ju olika sätt att hålla racket. Hur många sätt finns det egentligen?
När man brukar ju snacka handskaksfattningen, det kommer ju från att man skakar hand, så kommer det greppet där. Och sen har vi ju penskaftsfattningen som kommer från, det är ju väldigt asiatiskt, kommer från när man äter med pinnarna, så blir det samma grepp där. Så det är de två som finns. Det är därför man handskak lätt, det är vanlig handshake som man säger, och penskaft, från pinngreppet när man äter med pinna.
Du, hur går debatten i Kina när det gäller penskaft och handskaksfattning? Alltså förut var det ju när vi är ju födda samtidigt, då var det bara penskaft.
Ja, det var bara penskaft nästan, det var ingenting. Och det var ju den, för den spelstilen var ju så effektiv då, eftersom de hade både med backside som man säger och så nabba ut, och det var ju de här som är lite knottriga då. Och då, den spelstilen var ju så ovanlig i Europa, och den var så den var så framgångsrik, för vi var inte vana att spela med det. Och så spelade de ju bara, använde ju bara en sida. Så det blir att de pushar den här backhanden. Det var väldigt ovanligt i Europa att möta sådana spelstilar. Så det var ju effektivt då 80-90-talet en bit. Men sen ändrades det där i slutet av 90, eller början av 2000. Så blev det ju att de märkte ju att det var ju nackdelen att bara spela med ena sidan. Och kineserna är ju alltid, de kommer alltid med nya. Här måste vi lära oss när man är penskaftare att vända. Alltså man måste spela med bägge sidorna. Så de började ju lära sig att spela back här med andra sidan som inte hade gjort innan, och utveckla det. Och då kom ju Malin var en, men framförallt Wang Hao som var i 3 OS-finaler 2004, 2008 och 2012. Han hade en helt fantastisk backhand. Så det var rätt typiskt kineserna där att, ja, nu har vi kört fast här. Det är en stor nackdel för oss, för att europeerna har kommit och kan utmana oss i backhand och så här, va. Så då skiftar vi på det. Då måste vi spela med andra sidan också. Och så har det blivit sen då, men om vi går tillbaka, så nu idag är det egentligen bara nästan en kinesisk penskaftare kvar som är topp 10 i världen. Det är Su Xin, heter han, en vänsterhänt. Men sen blir det mer och mer handskak, för det har blivit att det är för jobbigt att spela penskaft. Så det går bara mot handskak där, även i Kina idag då.
Hur många nabbspelare finns det på topp 50?
Idag finns det... Det finns en. Det är en svensk som har nabbar på, det är Mattias Karlsson som spelar handskak. Jag tror det är enda faktiskt idag som har nabbar, för det har försvunnit helt. Det finns ju de som är defensivspelare, de som kör med långa nabbar som man kallar, som man får, som vi säger defensivspelare då. Där finns det väl 2 eller 3 på den där. Så ja, det är, vi säger det är 5 max alltså. Så det är backside-gummet vanliga med skruv har tagit över helt, eftersom alla spelare idag spelar ju så mycket bättre med backhandsidan och får de lika starka eller i stort sett, så man använder ju så mycket överskruv i bollarna, va? Och därför har det blivit nackdel att spela med både penskaft och även med nabbar då, utåt. Men det är kul att se att vi har en svensk, det är ganska ovanligt, Mattias Karlsson då. Han kör med den här men smashar på rejält då, och har gjort stora framsteg i topp 30 i världen idag.
Ja, det är kul att det börjar ljusna för pingisen, svenska pingisen igen.
Ja, det är det lite. Och sen också att kanske då, för nu har det ju blivit att alla spelar backside. Ibland kan det ju vara okej att gå tillbaka till det här med nu, för det är lite ovanligt det här med nabbarna också, att folk är inte riktigt vana att möta det idag då, va? Och därför har det varit väldigt framgångsrikt. Så kan han hålla på att utvecklas hela tiden, så kan det bli ett vinnande koncept. Man ska aldrig glömma det gamla ändå helt sådär, va? För att nu har det försvunnit lite, va? Och då märker man att när man ser han spela då, så är de lite ovana vid det här när de får smasha på sig då med nabbarna utåt igen.
Jörgen, jag vet att du kommer ihåg jättemycket alla dina matcher.
Nej, inte alla, men de längre tillbaka.
Ja, du har ett jättebra minne. Du kommer ihåg, du har koll. Du har jättekoll. Ja.
Nej, hyfsat koll har jag på en hel del, men när vi går långt tillbaka, de kommer jag ihåg detta. De för några år sedan, de har man försvunnit eller så. Nej, men hyfsat koll har jag faktiskt, sitter en del. Ja.
Jo, men det är ju lite känd för det.
Att
det
är det.
Att du har bra koll på matcher och på, ja.
Ja, hyfsat, jag har historien. Hyfsat koll på historien, resultat, hyfsat koll har jag där. Ibland, sen de taktiska ibland kan försvinna lite så där tycker jag, men just resultatet och vissa grejer i matcherna kan jag komma ihåg bra.
Jörgen, född april 1966 i Halmstad. Hur var det att växa upp i Halmstad på slutet av 60-talet och 70-talet?
Det var väldigt bra, tryggt bra. Jag bodde på Falkenbergsgatan när jag uppväxt de första 3 åren. Det var där jag höll mitt pingisrack första gången. Det är lite komiskt, just Falkenbergsgatan som var meckat i pingisen.
Du skulle spela för Falkenberg.
Ja. Men, och sen var det typ 100, vad kan det vara, 150 meter från sporthallen, den gamla klassiska sporthallen i Halmstad då ju. Och när jag uppväxt där, det var det första gången jag höll ett pingisrack. Det finns en bild där, men jag har inte hittat originalet. När jag sitter efter att ha badat, och så sitter jag på typ köksbordet vi sitter på här nu, alltså, sitter jag naken och har ett pingisrack och spelar då. Som 3-åring är jag bara. Så det, pingisen kom ju väldigt tidigt. Men sen efter det flyttade jag från Falkenbergsgatan upp till Vallås, hette ett kvarter där som låg, ja, ett helt vanligt bostadskvarter. Bodde där och uppväxt med min lillebror. På den tiden hade vi en lillebror, sen fick jag en lilla syster långt senare. Hon föddes 77 där, och med föräldrarna då. Och det var där pingisen tog ännu mer fart. Där fanns en fritidsgård som hette Kojan, och det var där allt började egentligen. Jag kom dit tidigt som 6-åring, och där var jag där nere och spelade. Där hade de ett pingisbord stående, och det var ju klassiskt med lite runt pingis och sådär. Pingisen var ju väldigt het då. Vi hade ju Hammarn, Stellan och Hassalse ju. Så det var ju liksom, det var ju det man tänkte, en dag ska jag också bli sådär. Så det var där det började egentligen, på Kojan. Jag brukar säga det, jag testade också. De hade testat. Då hade de pingis och brottning. Så jag är ganska nöjd, jag tror jag valde rätt. Jag tror inte jag har haft någon större brottarkarriär. Fick lära mig krysstag och nacksvingar, för så långt kom jag, men sen blev det inte mer.
Har du nytta av det bortidelsen, tror du?
Ja, nej, jag skulle fortsätta med ännu mer brottning. Jag var lite starkare, skulle faktiskt gjort det. För brottning är väldigt bra, allsidig träning.
Vad jobbade mamma och pappa med?
Mamma var hemma, mamma, ja. Och pappa jobbade på Slottsmöllans tegelbruk. Som, ja, fanns på den tiden, finns inte idag då.
Hur var du i skolan?
Skolan brukar jag säga var väl inget ljushuvud, så inget speciellt i något ämne egentligen. Jag gillar gymnastik naturligtvis då, va? När man fick vara ute och spela, leka med boll och spela brännboll och sånt här, men annars hade jag väl inga jättefavoriter. Träslöjd tyckte jag kunde vara roligt också, sådär. Man fick svarva lite och sådär, va?
Nej. Gillar de praktiska?
Ja, de praktiska. Ja, egentligen är det rätt konstigt, för jag är inte alls praktisk idag då. Men nej, så inget så speciellt väl. Var alltid pingisen. Kändes som att det var det liksom huvudgrejen jag ville syssla med.
Gick du på gymnasiet?
Ja, jag kom till gymnasiet. Gick pingisgymnasiet i Falkenberg, men fullföljde inte. Gick jag valde en linje, DK-linjen kallades, distribution och kontor, ja. Och började, men efter halvåret så blev det liksom mer och mer pingis, kom in i landslaget och sådär, så jag kände, nu får det bara bli distribution. Jag valde bort kontorsdelen, så jag hade bara distribution ett tag där och gick 1,5 år, men sen gick det inte längre. Då kom jag, kommer ihåg, första året gick okej, men andra året, höstterminen, och så kom lärarna, vi har svårt att sätta betyg på det, du är ju aldrig här. Nej, men det är lugnt, jag ska det lätt för er. Så jag hoppade av då, så det blev 1,5 år.
Ja.
Men DK-linjen finns ju inte kvar idag.
Nej. Kan du ångra det idag sådär, yeah, när att du liksom, att, eller är du sugen på att plugga nu? Alltså, för det, du har ju lite kvar innan du ska i pension trots allt.
Ja, ja, det har jag ju. Ibland, ja. jag ångrar väl kanske inte så mycket så. Jag kände aldrig skolan, har inte varit det där. Jag gillar mer att kanske utveckla mig med andra. Jag lärde mig tyska när jag kom till Tyskland. Liksom. Jag hade ju det skolan då på högstadiet där man lärde mig aldrig det där. Så man lärt sig en hel del andra grejer på vägen. Men skolan har aldrig varit min grej liksom sådär.
Och du var inne på att det var lite brottning och det var pingis. Ja. Var det några andra sporter som du liksom, ja, som du höll på med, som du kände att det här kunde ha blivit något?
Jag var lite sugen, tennis var jag också en del, var jag sugen på att spela en hel del på Vallås, hade de, ja, gamla klassiska asfaltsbanorna, spelade rätt mycket där på sommaren och så där. Kom in i Halmstad tennisklubb, gjorde också, var provspelare där, men de körde torsdagar och söndagar för mig. Då var det liksom pingisträningen var torsdagar. Och så var det söndagar, var det ofta tävlingar. Man reste runt varje helg och tävlade liksom. Så, nej, så jag, det blev att jag startade aldrig. Men jag var lite sugen ett tag där. Och sen, ja, hade jag spelat fotboll också. Spelade fotboll i IS Örnia. En liten en småklubb i Halmstad där. Och det blev väl, ja, spela högerback där i gymnastikskor. Jag gillade aldrig fotbollsskor. Så det var det därför det inte blev någon karriär där.
Nej,
ja. Jag gillar aldrig fotbollsdoj, så jag bara, nej, fan, jag kör gymnastikdoj. Men jag var inte så van när det regnade, då blev jag ofta utbytt.
Halmstad BK eller Halmia?
Halmstad BK. Det är sen gammalt, tror jag, där när jag fick, när de vann SM-gulden 76 och 79, då var jag ju 10 och 13 år där. Och det,
Roy Hodgson,
ja, Roy Hodgson då, ja. Och sen de gamla lirarna, Sigge Johansson, Bertil Andersson, ja, Rutger Backe, ja, just det, ja, Hasse Selander. Det var ju många, och Bertil, ja, det var skönt gäng på den tiden. Lennart Ljung i mål ju, ja. Ja, det var gött. Lennart Lee Larsson också, som jag träffar idag ibland liksom i hand. Ja, jag träffar ju Bertil också och sådär, men och Sigge kan jag också stöta på. Men det är kul att träffa dem, det är gamla legender för en annan ju.
Ja.
Så det blir Halmstad BK där.
Vad betyder Halmstad för dig?
Halmstad är, med ett ord kan jag bara säga, det är hem. Känner man, det är liksom, det där känner man hemma och det där, ja. Alltid varit ute och flyttat därifrån då i tidig ålder, flyttade ut. Jag blev i Falkenberg, det var inte så långt ju. Men jag kommer ihåg när vi var inne på det här med pingis. Jag gick ju till pingisgymnasiet och skulle flytta hemifrån som 16-åring då. Så kom till Falkenberg egen, alltså bodde med en annan gjorde jag i sig, men kom ihåg det, det gick en månad, kom till min morsa, bara, jag var inte van att tvätta själv och sköta allt själv sådär, va? Så sa att, nej, jag skiter i det här, jag flyttar hem igen. Och morsan bara sa till mig, nej, du testar lite till. Och så blev det ju, jag testade och sen har jag inte bott hemma sen dess. Så det var, men jag bara helt förstörd efter en månad, bara, det här kommer inte gå liksom, för det var en sån omställning från den tryggheten då liksom, allt, ja, morsan skötte allt där hemma och sådär, va? Det var inga problem. Så nej, så det var lite speciellt. Men Halmstad är hem och har väl alltid känt kommit tillbaka någon gång. Så där, va? Och ändå varit, flyttade ju väldigt tidigt som jag var inne på där. Och blev ju Falkenberg, sen blev det Malmö och så blev det Tyskland. Och så blev det, var jag i Japan en sväng och så har jag varit i, ja, Katar. Och Oslo, och Ungern också. Va? Då,
Frankrike.
Ja, Frankrike också. Ja, exfrun är norska också. Och alltså, mina barn är ju lite mer norska än svenska idag. Då, va? Så det är en salig blandning där. Och jag har varit runt rätt mycket, men det har varit väldigt inspirerande och fått uppleva allt det här med olika kulturer också och sånt.
Jag läste någonstans att det var en Falkenbergsson som fick det att satsa på bordtennisen också i samband med VM i Japan 71.
Ja, det blev ju ganska naturligt. Det var ju Stellan Bengtsson då, mini-Stellan som han kallades, va? Så, och ja, världsmästare. Det var ju liksom, man bara tänkte, det där ska jag bli ändå. Jag läste hans bok. Han gav ut någon tunn bok. Man skulle läsa någon bok i skolan på den tiden. Jag blev liksom sådär bara att, ja, det, jag tog inte någon tjock då. Jag tog en tunn. Det var hans egna bok då. Va? Så bara kände jag, det här ska jag, det ska det bli liksom. Och även, ja, de andra tre, det var ju som tre musketörer där. Hasse, Stellan, Kjell, de dominerade ju, var väldigt mycket, ja, vann ju VM och EM-guld och så här. Och Stellan blev lite extra kanske då, eftersom han kom från Falkenberg. Jag fick träffa han som 11-åring också på Radio Halland. Kommer ihåg ett sådant här morgonprogram liksom. Så ja, det var ju sådär liksom, som jag fick stryk en ungdoms-SM-final. Dagen innan var det, så hade vi morgonprogram då, så var det jag och Stellan som var gäster då. Så det var lite häftigt då. Han hade ju sin musiksmak, han fick välja låtar. Jag fattade ju ingenting då som 11-åring. Men jag kommer ihåg en extra stark grej liksom, för han, reporter, frågade ju då liksom, jaha, Stellan några svagheter, sa han då liksom. Och jag bara liksom, vågar jag säga någonting? Sådär då, man sådär jättestöd då. Ja, han kan ju förbättra sin backhand, kommer jag ihåg, jag sa. Ja. Men Stellan köpte det, det var ju backhand, så var hans killis lite sådär. Det var hans svaga sida, han vann ju allt. Men det var ändå den som var hans lite svagare sida då.
Ja, du kunde ju säga det.
Jag kunde ju säga det.
Med din kobra.
Ja, men min kobra, det var det. Den hade inte kommit riktigt, men den var ändå ett bra slag. Ja. Alltså, det var häftigt. Alltså.
När kände du att, jag har det där lilla extra?
Ja, det kom ganska tidigt, kändes det. Jag fick framgångar i väldigt tidig ålder. Jag brukar ha varit på ett ungdoms-SM som 1975 i Borlänge som 9-åring. Då fick jag ingen framgång, men jag bara liksom var väldigt tidig. Som 10-åring gick jag till kvartsfinal. 11 var i final, som jag nämnde där. Och sen som 1978 mötte jag en viss Giovanni, ungdoms-SM-final, pojka B i Sundsvall, och slog han, och han var ju den stora favoriten, och vann 21-19. Så jag kommer ihåg, han satt bakom barriären efter, och ja, det kom några tårar, för han var inte van att få stryk eller sådär. Så det var ju en viss känsla. Och sen kom jag med i ungdomsanslaget 79 då, till Rom åkte jag med, och redan där kände jag, det är ju det här jag vill göra och satsa. Och sen blev det 80, blev jag Europamästare för kadetter som 14-åring i Polen, Poznan var det. Då slog jag också Gio i finalen, va? Så fick framgångar tidigt, så jag bara kände att det här är liksom det man vill göra. Och sen är det ju naturligtvis ett långt steg sen, alltså, det är ju en sak att vinna juniorålder och så här, va? Men kom med tidigt i landslaget också. 82 var jag med i mitt första internationella mästerskap. Det var forna Jugoslavien och Jugoslavien Open i Split 82. Slog Chuck Sekretän, en gammal legend då, i första omgången.
Defensiv spelare. Han kunde plocka. Jag älskar att se honom.
Ja, vänster. Ja. Skönlig, alltså en fantastisk lira sådär. Och slog han i en femsetsmatch. Fantastisk match. Och jag fick jag faktiskt sätta några backhand också. Ja. För det var ingen som hade sett den här backhanden innan. Alltså, och då liksom kände man ju, fan, det här är liksom att man är med mot dem då, va? Ja. Sen blev det lite också, tror jag, att jag märkte ju, kom med i landslaget, fick träna med Äpple, Tickan, Stellan och Gio. Han är bara ett år äldre, va? Men liksom, sen var han ju i EM-final 82 mot Äpplet och sådär. Visste man, fan, jag har ju slått han. Och så man, det var liksom det här som drev en. Man kände att, kan han, kan jag liksom. Så det var mycket det där man kände att, det här, man är, det är inte så långt till den här Europatoppen. Och så fick man ju tävla väldigt tidigt, kom ut och fick möta de här gamla, Sekretär var ju en, fick möta Gägeli, Surbeck och alla de här legenderna.
Fick du möta Jonje någon gång?
Jonje fick jag inte möta, nej.
Den där Loopen.
Ja, Loopen, ja, just det, så skönt. Han har jag träffat i efterhand. Jag spelar unge, så sagt. Fick träffa Klampa, Gägeli och Jonje, fantastiskt trevliga människor. Och bara, det är ju sådana man såg upp till när man var liten, va? Så det är häftigt alltså. Men Klampa och Gägeli har jag mött. Ja. Men inte Jonje, så det är lite synd. Han blir världsmästare 75 då också, va? Så tufft, men nej, det, jag har fått träffa dem och även möta några av dem i alla fall. Extra roligt. Surbeck fick jag möta.
Surbeck också.
Också en legend, så extra kul.
Du, ni blev ju ett gäng där. Och jag kan tänka mig att du har gått många tuffa matcher med Gio. Hur är er i relation egentligen? Alltså, jag spelar med min pingiskompis. Jag vill kasta racket i huvudet på honom ibland. Han står och fnissar efter en kantboll alltihop och retar mig. Jag blir vansinnig.
Vi har också haft många duster. Ja. Vi har haft många... Okej, vi har nog inte slängt pingisrack efter varandra, men det har varit smasha med bollarna där. Ja. Och det har gått hett till. Och det är som jag säger, vi har ju... haft så, vad ska man kalla det, ett förhållande som jag nämnde där. Vi har varit ihop i landslaget från ungdomslandslaget då 79, och sen slutar vi ju gemensamt 2005. Det är ju ganska ovanligt. Alltså det blir 26 år i landslag ihop. Det är klart att vi inte alltid har varit överens om allt och haft våra duster, precis som alla andra vanliga människor, alltså. Men vi har ett bra, om man säger idag, vi är kompisar och vi brukar väl, ja, bägge säger väl ofta, jag hade inte varit där jag är och han hade inte varit där han är utan mig. Vi har ju sporrat just det här, och drivkraften har ju varit att hela tiden utveckla vårt spel också. Det tror jag har varit våran stora styrka, för pingisen har ju förändrats. Det har ju varit regeländringar, det har blivit större boll, nya gummin, och vi har liksom ändå sett det här som en utmaning. Och även då med kineserna, att de här nya, vi har ju avverkat en och annan generation, men det där, den inställningen, det har kommit nya lira, ja, då ska vi försöka ta dem och utmana dem, va? Det har varit en fantastisk resa det, och det har vi varit lika envisa där på, och hela tiden liksom utveckla oss, hur kan vi slå dem. Och sen den här tillfredsställelsen då när man slår dem, de här generation efter generation, det har varit helt underbart, alltså.
Men berätta hur ni, jag kan tänka mig, du slog ju honom upp i Sundsvall där han satt och gret. Jag,
som sagt, det skulle han inte erkänna idag.
Han var ju sån där supertalang.
Ja, ja, det var ju.
Och sen hur ni har spårat varandra, för ni höll ju på att spela väldigt länge båda två, och slutade ju i fjol ju, med i spårvägen. Alltså, hur ni liksom har, hur mycket ni tittar på varandra och så, nä.
Ja, nej, men vi har ju, framförallt så hade vi tillbringat väldigt mycket tid på träningsläger ju i ungdomsåren, och sen när vi kom med i landslaget så var ju lite det vår formel där. Vi hade ju många bra spelare. Vi var 10-12 stycken på lägerna som körde väldigt hårt, träffades varje månad. Alltså minst en vecka i månaden hade vi läger, och sommaren hade vi ännu mer. Så det var ju det här att vi sågs ju väldigt mycket. Och sen var vi ute på tävlingarna, snacka en del har vi alltid gjort, delat med oss lite och sådär. Men även rest med andra grejer. Vi hade lite sådana här grejer som var Europa Asien till exempel. Och då var det liksom Europa mot Asien. Då var det jag, Gio kanske heter, och Grobba, den andra Grobba då. Så mötte vi Asien 1 och sånt här, va. Så man har ju liksom blivit som en liten familj. Det är inte bara mig, men även de andra europeerna, och delat med sig lite av råd och lite sådär. För det har ju varit lite av Europa mot Asien, var det mycket på den tiden då, va. Så den här resan, och sen naturligtvis så har vi spelat dubbel ihop också, jag och Gio, va. Något blivit Europamästare och nära världsmästare 97 när han vann singeltiden. Så, där, va. Så att vi har haft en resa, och sen har det ju blivit att jag har ju hållit mig på västkusten och tränat där då. Så har man ju ändå haft sina egna idéer där, och Gio har ju tränat i Stockholm med Äpplet mycket här då, haft lite egna. Så det är ju inte så att vi har tagit exakt efter varandra. Jag har haft lite egna idéer hur jag vill köra för att komma, ta mig dit upp och sådär. Och han har ju haft sina egna idéer lite. Men vi har ändå liksom haft den här, ja, vad ska man säga, vi har ju varit konkurrenter så. Så när vi har träffat sen på läger och har ju haft våra träningsmatcher, har ju varit likadana som, nästan hårda, alltså känns det ju sådär. Än när vi har mötts i EM och VM-final har ju inte varit, det är rätt svårt när man möts så, va. Men vi har haft väldiga dust i träningshallen då, va. Och det har också varit en nyckel, tror jag, att vi har liksom inte gått in och bara haft sådana här halvdana. Man har alltid gett 100 där, för man vet hur viktigt det har varit, va. Så, och inte, nej. Jag har ju lärt mig om hans serva, han har lärt mig om mina returer lite och sådär. Vi har haft massa fighter som du sa där, men vi har inte slängt racket efter varandra. Men vi har väl, det har hänt en del, ja, vi har bråkat ibland där i alla fall. Det har det blivit, så det har inte alltid varit sådär. Men det har varit en väldigt rolig resa det har varit.
Vi kan tänka på Peter Forsberg och Marcus Näslund. De sporrar varandra, och Peter låg lite efter i poängligan ett år. Hade det inte varit Marcus där så hade han inte gått, alltså, förstår
nej, att nej, men det
finns
lite
någonting, ja, där som gör, det är Jörgen, det är Gio, ja, då ska jag ge lite extra, va.
Ja, men det, ja, jag tror det är så. Det är samma när du är inne på dem, och så finns det ju tennisen vid Land Edberg, var det där och sådär, va. Att det finns det där, och jag tror det är rätt viktigt idag. Det är samma när man snacka med pingisen, det är viktigt att man får en liten större grupp, va? Och vi var ju, det var ju inte bara jag, men det var, vi var en så stor grupp, och det blev den här sparringen mot varandra, och så som jag ger då blev ytterligare en dimension på det, va? Liksom, och det är väldigt viktigt det, för man tar sig inte själv, alltså, det är helt omöjligt att ta sig själv till toppen. Så det är den där extra moroten, om man säger så, liksom, det är väldigt inspirerande. Och precis som du säger med Foppa och Näsen, det var också sån här, liksom, det är ju ändå det som driver en lite. Ja. Det finns en envishet där också.
Kan du erkänna att den var skönast att slå, var Gio?
Nej, jag skulle inte vilja säga. Nej, det tycker jag inte. Det skönaste är att slå kineserna i stora final. Så när vi möttes i final, det blev liksom, det är ändå inte det man vill. Det man ville möta en utlänning i final. Alltså det är mycket häftigare det, för det är ändå man står där. Vi har mött så många gånger. Man bara kände, det är inte lika roligt. Man får inte riktigt den superglädjen när man slår hand.
Och hela nationen, vi får ju ändå ett guld då.
Ja, lite ändå. Ja. Och de matcherna var svåra, så jag hade faktiskt mycket hellre mött någon annan där, om det var en europe eller en kines eller sådär. Mycket roligare att slå en sån i en final. För det har man ju märkt när vi har vunnit lagguld ändå. Mm. Då har vi jobbat ihop liksom. Men det är en annan känsla det, när man slår en utlänning. Slår en, liksom en polare eller så. Ja, polare i final liksom. Nej, det är inte riktigt samma. Det blir lite också det här att man vågar inte leva ut, alltså man blir lite försiktiga kanske, man springer inte och du vet, man springer och tjoar och ossa. Är den annan där så är man lite där, det har varit sådär, ja, våga eller ska man släppa loss helt eller sådär, va? Lite mer så har det varit när vi har mötts i finalerna då.
Du, oss, var kommer det ifrån?
Oss, ja det är väl, jag tror det är rätt. Jag tror det kommer rätt mycket från Asien där. Japaner och sånt har alltid skrikit mycket. Och korean, Kruchi skriker koreaner liksom. Och Jaio i kineserna, Jaio är ju kom igen liksom. Jaio och sådär va. Och kineserna är ju hussa och sådär va. Så det, jag tror det är väldigt asiatiskt. Men så har det ju blätt att man själv har ju hittat det olika. Ibland bara ja, man skriker. Alltså det är så mycket olika där. Det är väldigt individuellt. Men det är ju fasligt tjoande nu om man går in och kollar tjejer, de asiatiska tjejer. Tjejerna skriker otroligt mycket eller sådär, alltså. Men alltså, ja, det har blätt. Och så ibland, jag har inte haft något speciellt. Det är bara blätt man har kommit. Och så ibland är det lite det här skrika för att göra det taktiskt också. Ja, det vet du, gör inte du också det? Skrika och så tittar man motståndare i ögonen och så skriker man liksom.
Jag snackar hela tiden. Jag är inte på riktigt på den nivån.
Men det har ju varit lite också sådär ibland att man har irriterat sig på de som skriker kanske. Ja. Om vi säger att jag gör en enkel misstag, jag missar en hög boll, så har de skrikit som fan. Vissa tänker, vad fan, det är ju inte bra av den. Men det, ibland har det varit liksom sådär för att störa. Och när man har varit lite trött mentalt så där kan man ju bli irriterad på det ju. Och då blir det liksom sådär ett störningsmoment i spelet, för det går ju så snabbt va. Och blir man irriterad på motståndaren är ju aldrig bra liksom. Det gäller alltid att hålla sig cool ju. Men blir man irriterad så bara fan skriker han, för fan det är jag som missar och sådär va, blir man Så det är lite så, det har varit lite taktiskt det där också. Jag skrek mest, kändes det som att gjorde jag en bra boll, då kunde man liksom ägga upp sig liksom och bara fan, och skrek man till och tjoade och sådär va. Men då gjorde man ju något bra. Sällan jag har använt det av liksom, om du server, jag lägger upp en sån retur högt och du missar. Det tycker jag, och pallar inte jag skriker, det är ju inte bra av mig liksom. Jag har ju misslyckats med det va. Men vissa har använt det som liksom där bara för att störa.
Ja, hur mycket psykningar finns det i pingis? Det är mycket små marginaler. Ja. Då, så att det,
ja, men det är ju lite som du säger, vi är ju på det här avståndet nästan. Ja. Alltså vi sitter nu va. Och det är klart att kan du ibland ta fram handen och så tar du svetten där, ge någon blick lite, skriker lite och har lite fula tricks. Man tar tid på sig. Kanske du gör dig beredd, jag ska serva. Så precis när jag är beredd då, så då reser du upp liksom och ja, låtsas att du var något fel då eller sådär, bara svett i handen och sådär va. Och då blir man ju liksom, vad fan spelar, eller sådär va. Så det finns, eftersom man är så nära också varandra va, så blir det ju lite sådär med de här med kroppsspråk och småtricks så. Så det finns en del psykningar där, man tog handduken också, var ju en sån här grej för när man fick ta handduken när man ville. Idag är det ju var sjätte boll, men ett tag var det ju handduk efter, man kunde ju gå efter varenda boll då va? Och det är också för att störa tempot och sådär va, att man gör ju mycket, ja, precis som när man ser fotboll ibland och slår ju bort boll, alltså sådär, bara för att minska tempot och sådär. Det är lite hur det gick när man ledde. Då ville man gärna spela på ju. För då kunde man vinna rätt många poäng i rad. Så man hade ju lite sådana där. När det gick lite tyngre, då drog man gärna ner lite på tempot.
Vilken är den värsta retstickan?
Ja, retstickan. Nu kommer ju de där värsta retstickan.
Vem är värsta av er svenska då? Vem är värsta? Det är ju preskriberat. Ni har ju slutat i den generationen. Ja. Du kan ju säga, vem är den värsta retstickan? Vem var er av er?
Värsta retstickan. Fan, måste jag tänka. Ja, den får du ge mig lite på. Värsta. Jag tänker bara, fan, vad var det som man kunde bli så irriterad på i Sverige? Ja. Ja, jag får lite tid. Jag kommer på någonting.
I världspingisen då?
I världspingisen? Nej, men det hade man några. Det var en gammal, han är yngre än mig, men en ryss som heter André Masunov som jag aldrig gillar att möta. Han var så här, Han var inte så retig, men han tog så fruktansvärd tid på sig liksom. Det hände ingenting och det var alltid hans tempo. Och han gick ner och det var liksom, man bara, wow, kan du spela nu eller så där. Det var sådär man, ja, men det är ju bara för att störa. Du spelar alltid efter hans tempo. Så det var liksom, ja, det var rätt strängt var det alltså, att möta. Oj. Och sen hade du de där humörspelarna. Kuchaski var ju så här, han hade ju ett enormt humör, men han var rätt rolig att möta. För när man spelar bra så blir han ju helt tokig. Och då kunde ju racket flyga och ramse på polska, va? De vågar inte säga här, va? Men det var ju sådana. Och då visste man ju att, ja, nu har man han liksom. Man fick han så irriterad, då blir han ju helt tokig, va? Så det var sådana. Då lyfte man ju sig ytterligare. Så han var rätt rolig att möta när man ledde och vann mot han. Men han hade ett fruktansvärt humör, hade han alltså.
Jag har ju din lista här med ditt CV, kan vi ju kalla det för.
CV, ja, har du det med dig? Okej.
Okay, det är så långt så vi kan inte gå igenom alltihopa. Men berätta hur ni fick till det här då, när ni så småningom, du debuterade ju landslaget 82-83, till det att ni kom fram och ni rev den kinesiska muren i Dortmund 1989, det var det året ni fick bragguldet. Berätta om det pingisgänget som ni hade och hur ni kunde göra detta, den här bragd.
Ja, nej, det är väl, vi var ju ett gäng där som var väldigt hungriga, som åkte till Kina väldigt tidigt. Vi åkte ju och spelade landskamp här 82, 83, 84 var vi där och spelade. 83, 84 var det framförallt. Åkte vi dit, kineserna, och mötte dem mycket i landskamper och ja, vi fick möta dem och möta de här motståndarna. Och sen åkte vi hem, hade mycket läge, tränade ihop liksom och lärde oss hela tiden någonting. Men som man säger, vi fick ju stryk 83 lag-VM-finalen, då var inte jag med, men det var innan jag kom med i stora där. Jag var med första gången 84, men 83 förlust 1-5, Äpplet vann en match då. 85 förlust i hemma-VM i Göteborg 0-5, 87 New Delhi förlust 0-5. Men det var liksom att vi gav oss inte, det fanns en envishet i gruppen liksom. Vi mötte dem mer och mer och tyckte att fast vi fick stryk så stort så kände vi att vi närmade oss. Och efter 87 var det väl framförallt att efter det så började vi slå dem 88 när OS kom i Seoul. Då var det ju Erik Lind som slog Jiang Liang där, va, och ingen kines vann där 88. Då hade de ju dominerat totalt på VM i lag och singel och så här, va. Men där vann ju det var två sydkoreaner som möttes i finalen där. Och vi hade börjat slå dem på de internationella mästerskapen. Så det var ju det här när 89 kom, kände vi bara, det var i Tyskland, Dortmund. Vi hade spelat alla som proffs där. Det här är vår andra hemmaplan liksom. Är det någon gång vi ska ta dem så är det nu liksom. För att vi kände det i hela gruppen. Vi hade förberett oss perfekt. Vi visste vi kommer publiken med oss. Och det var ju 12 000 som var tittare. Så just den här stämningen. Vi visste Tyskland, kände man sig som hemma liksom. Vi visste det. Vi kommer ha allt stöd och sådär, va.
Westfalenhalle.
Ja, Westfalenhalle, ja. Enorm stämning där. Så vi hade byggt upp det här och självförtroende hade vi också eftersom vi har börjat slå dem lite. Va? Så, och förberett oss på absolut bästa sätt. Och så här, vi bara kände, nu är det vårat, nu ska vi ta dem. Va? Så, ja, och det också i gruppen fanns det liksom ett... det fanns en envishet där liksom, att vi kände bara att det här går. Och det här att vi tränade hela tiden mot varandra, vi liksom hittade, alltså vi gav 100, det var, som du var inne lite innan, de matchpassen vi hade ibland där det spelade ingen roll om det var pingis, om det var innebandy eller innefotboll, det var ju krig, det var inte sådär hjärtligt efter ibland då, var i omklädningsrummet sådär, men vi byggde upp en riktig sån vinnare. Vi var vinnarskallar alla, va? Efter så många torskar kanske många hade gett sig liksom, och sådär, men vi ska slå dem liksom. Så jag tror det hjälpte mycket. Och sen naturligtvis så utvecklade vi vårt spel också, att vi lärde oss hur de spelar och sånt.
När ni då tränade så kunde tränade ni på, ja, men nu spelar han på det sättet, Erik Lind, kan du spela så nu så jag får träna mot det här, eller hur funkar det?
Nej, vi var inte ofta så att man spelade så, att vi hade ju en del sparringar som kom och tränade med oss, men det var inte så att man sa till, ja, Gio, spelar du som han, så vi körde vår egna spelstil och försökte hitta de här egna lösningarna lite, men vi hade en del sparringar då som spelade lite som vissa kineser fick dit någon penskaft ibland som spelar i Europa och sånt här. Såna grejer testar vi mer. Men när vi tränar med varandra så var det mer, vi hade diskuterat hur spelar de poss lite och så här, va? Att de försöker flippa ner där kanske. Så var det de bollarna man tränar mer på, såna här lite små detaljer som är så oerhört viktigt i sport idag. Mm. Och fan, väldigt mycket pingis, de här detaljerna som kan vara så avgörande i matchen.
Hur var det i gänget, så att säga, i laget? Jag har ju läst på och de säger att Jörgen, glad, positiv, glädjespridare. Känner du igen dig i det?
Ja, det känner jag väl igen mig rätt bra. Jag är lite, jag är en bra lagspelare. Det ser man också om man tittar på CV:n lite. Där var just i lagtävlingar har jag väl i stort sett nästan alltid levererat. Mm. Och tycker lag är väldigt kul. Så i laget har jag varit en glädjespelare. Jag har känt det. Man har haft lite olika roller också eftersom karriären blev så lång. När man kom fram så var man ju liksom lite mer försiktiga. Då var det ju Äppletickan, Stellan och de här som var då bossarna eller sådär. Men sen då när man själv fick ta det här steget, då blev man ju lite ledare. Då blev man ju där, men då var det jag. Då var man ju än mer i gänget då kanske, att man vågade ta lite mer plats också eller så. Och sen då på slutet av karriären, då har man ju varit lite pappa i laget eller sådär, va? Så man har haft lite olika roller där. Men framförallt var det väl också, när du är inne på laget, det var ju idag, vi var ju 5 spelare som ville spela, men det var ju bara 3 som fick spela. Mm. Så det var ju oerhört. Och jag tror idag att, men jag var nog inte påtänkt som kanske, för Glenn Öst som var coach då, han började med Erik, Lind, Gio och Äpplet då mot Sydkorea, var det en viktig gruppspelman då, och då fick Erik stryk 3 matcher. Vi var med 5-4. Efter det kom jag in. Så jag vet inte om jag riktigt var, alltså 100 kanske från start, jag vet inte om Glenn hade tänkt kanske det, men när han visade lite sämre form så var man ju direkt där och tog chansen. Och sen efter det så spelade jag 16-0 i lagtävling. Jag förlorade inte en match, va? Så jag tror att det fanns ju en enorm sån vilja i gruppen att vilja spela. Vi visste ju att bara 3 får spela. Men de här laguttagningarna, ofta satt vi bara på hotellrummen. Det var ju liksom sån här Hitchcock-stämning, för det var helt tyst. Alla satt ju där. Ja, och så var det ju då, om det var Anders Thunström, Glenn Öst eller Thomas Bern, alla coacher vi har haft då, men liksom, de hade ju olika sätt att säga lagen på liksom. Och då var det ju liksom, ja, du spelar. Det var ju bara 3 som fick spela. Det var, ingen sa någonting heller. Det var helt dödstyst i de här hotellrummen då. Och så gick man ut, det sades inte mycket då på första biten. Och delar man rum med den och den inte fick spela då, så blir det lite, fan jag trodde, eller sådär va. Det fanns ju en enorm, det var bra stämning, men det var ändå så att alla ville ju alltid spela.
Ja, det är klart. Det är ju klart, ingen som reste sig och sa, ni skit.
Nej, det var inte det. Nej, det var inte det. Och där var alla, ja, tog det på ett bra sätt där i alla fall, i själva rum. Det var ingen som liksom gnällde där sådär, va? Men det var riktigt sådär. Man bara, har jag spelat, var rätt skönt. Man bara pustar ju ut så här, va? Så, ja, det var en viss känsla. Just de här, sitta i hotellrum, små hotellrum och sådär. Du kan tänka ganska, och så bara satt man, ja, vi möter dem idag då liksom, och sådär, va? Att, ja, ni 3 spelar liksom. Och ibland, jag vill ha dig. Det var några uttagningar var så här, man hade ju A, B, C. Det var hemmalag, eller var man X, Y, Z och borta då. Så var det någon uttagning, du spelar A. Så tog de liksom på varje position då. Man satt där, 2 namn har gått, jag är inte uttagen ännu, men ja, så kom det då, man bara så här, så man bara kände, jag, så det var, ja, det var ju, ja, det, man var ju alltid glad när man fick spela då.
Vi ska väl säga det också, att för de som är yngre nu och lyssnar på det här, att vi hade ett landslag då som var, jag vet inte hur rankingen var, men det var väl en handfull spelare som höll yppersta världsklass.
Ja, det var det. Vi var väl 5 bland de 20 i världen. Vi var 4 bland de 10 ett tag där, va? Så det är klart att det var enorm konkurrens där. Det var som man ska tillägga, så ofta blir det kanske bara jag och Äpplet då som vann den finalen där. Vi hade Erik Lind som var rankad, han var ju topp 4 i världen, och sen var ju Ticka högt, Peter Karlsson, där. Vi hade många där, va? Så det var enorm konkurrens där i hela laget.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du som ledare i pingst, du var inne på det tidigare, coach, ledare. Hur viktigt är det att ha en bra coach i hörnan? Det känns ju ändå som att ni har ju bäst koll som lirar själva.
Ja, men det är rätt skönt att ha. Man ser ju inte allting när man är i hagen där. Alltså man tror ju, ibland det kanske, fan, jag vet hur jag ska lira och sådär va. Men det är just de här små detaljerna som en coach kan se.
Som till exempel?
Som till exempel är, för mig var det inte alltid det taktiska. Alltså just att du ska spela en lång retur där eller kort där. För mig kunde det vara ibland att om jag kanske gjorde något tekniskt, alltså jag kanske lyfte upp lite svårt, men alltså axel, att jag kom ner i benen lite eller bara något sånt där enkelt. Du står lite för rakt upprätt, det är därför du missar, kanske kicksar då, så där. Kom ner i benen lite mer och sådana här små grejer som inte jag tänkte, fan jag kicksar nu är jag sent till bollen eller sådär. Så kunde coachen ibland bara komma med en sån liten detalj, men kom ner i benen, var lite mer, alltså du inte står så upprätt och sånt där va. De detaljerna kunde också ändras, sånt tyckte jag ofta kunde vara bättre för mig, för den taktiska hade jag ofta, du hade ju innan matchen och sen körde man ganska väl på det va, och jag uppskattar mer dem ibland om jag kunde få lite små sådana detaljer. Mm. Så det är alltid skönt att ha någon där bak ändå som kan ge de här små tipsen då.
Ja, jag vet, jag ser ju på TV då, ja. Sitter de där coacherna och ja. Applåderar lite.
Ja, lite.
Då kommer de med handduken och klappar på axeln lite. Och, ja, vad säger de, tänker jag?
Ja, men ibland kan det kännas så väl. Alltså, och sen blev det väl lite ibland när man hade spelat så länge som det blev, så kände väl coacherna att de var mer ett stöd. Ja, kommer den här drickan och så kanske bara... Sen är det ju också ofta, man vill ju ofta höra lite mer positiva grejer så inte det blir det, alltså, fokus på det negativa kanske. Får det här post, man kommer ner, har du torskat ett sätt liksom, så bara kände man ju liksom att, ja fan, jag vill inte höra för mycket negativt. Man har redan liksom kanske lite negativ. Så. Jag har väl ett bra exempel. Eller bra exempel, men det hände 91, VM i Chiba. Vi hade spelat, lagtävlingen vann vi ju, en vilodag. Gick in i singel och dubbel, rullar på, gick fram. Var fram i semi dubbel med Erik Lind. Vi spelade 9.30 på morgonen, semifinal. Mot Peter Karlsson, Thomas von Schelle. Får stryk den 3-1, tuff. Vi var favoriter. Hade aldrig varit i en VM-final i dubbel, liksom. Bara kände, fan liksom. Den var väl klar kanske matchen. Kvart över 10, 10:30. 11 ska spela åttondelsfinal i singel. Det var liksom bara gå från ett. Så var det på den tiden va. Ska möta Jean-Michel Save, åttondelsfinal. Går in, vinner första. Känns bra sådär då va. Sen tappar jag helt för stryk 21-12, 21-13. Och är sådär, börjar hänga. Är negativ. Hade Stellan Bengtsson som coach i den matchen. Jag kommer ner, ligger under 1-2. Bara kommer gående, precis som du säger, man kommer till kåren, han står med vattenflaska. Och så bara känner jag, pju, en sån, får en sån lusing då på kinden. Han bara, fan liksom, du. Och han liksom bara, nu får du fan vakna. Du är i skitbra form, du ska inte lägga det här bara för att du har gått ner där lite då. Jag var liksom negativ, trött, kände jag, åkte i dubbel semifinal. Sådär va, aj för fan. Och han bara, det var den, han sa själv efter matchen, jag var tvungen att göra något. Jag kunde inte bara sitta och se där, så att du bara gick ner där själv. Jag vinner 3-2 sen i set då. Vinner fjärde ganska lätt och vinner femte ganska lätt. Så han bara kände det, jag måste göra något sån där, ja, extremt alltså. För annars hade jag kanske fått stryk 3-1. Men inte får, för han bara, du är kanonform, du kan inte bara vika dig. För jag var lite negativ och sådär. Alltså. Det var en sån här liten små detalj då, som var oerhört viktig. Och sen blev det VM-guld i singel efter det. Ja.
Så det, ja. Jag tänkte på det, du har ju varit med i världstoppen jättelänge. Bara från tidsperspektiv, på första OS i Seoul 88, det sista i London 2012. Hur har du gjort för att utveckla dig själv? Alltså, hur utvecklar du nya slag? Hur kommer du på det? Står du vid bordet själv, tittar på någon annan? För du måste ju liksom, det är inte så himla lätt att uppfinna nya hjulet två gånger, så att säga.
Nej, det är helt rätt. Och sen blir det väl lite ibland, precis som du säger, ett tag ville man kanske utveckla lite för mycket istället för bara det man har, försöka göra det lite bättre och så här. Så ett tag var jag lite mycket, jag ville liksom ändra backhand, jag ville ändra forehand. Så det blir lite mycket ändring ett tag, men sen bara hittar man tänkte, fan, kan jag förbättra istället mina slag som jag har? Och sen har det ju blivit att det blir helt plötsligt mer med överskruv. Man lärde sig att jobba med backhand mer med överskruv. Så gick man in lite på mer små grejer liksom. Man behöver inte, som precis som du säger, lite, jag behöver inte revolutionera. Jag har ju en spelstil. Utveckla den och gör lite bättre hela tiden. Så det har väl varit också den stora, vad ska man säga, grejen som har inspirerat mig också, att hela tiden jag vet det finns grejer. Jag har kommit till de här OS:en och har vetat att jag kan hela tiden förbättra, men det finns små grejer som jag måste förbättra för att kunna vinna ett OS-guld. Och så det har varit otroligt inspirerande, den resan, då hela tiden hitta de här små grejerna i sitt egna spel och göra det lite bättre. För det är ju ändå lite så också, kunde man då, motståndaren läser ju en, men kunde man ha förbättrat det som var en svaghet, så var det ju direkt, visste man kanske att de spelar en där, kan jag då överraska och visa, ja, jag har utvecklat det här, att det är något jag har tränat hårt på, så blir det liksom en negativ för dem då, va? Så det är lite såna grejer, det är lite såna, man försökte hitta lite mindset så, va? Att hitta såna grejer istället i spelet.
Berätta hur du utvecklar dig som pingisspelare under alla de här åren. Jag menar, du blir äldre, snabbheten är inte på samma sätt som när du är 20, när du är 40. Va? Berätta hur du gjorde för att utveckla dig. Så.
Det börjar ju lite med, om vi börjar 89, 88, det börjar med styrketräning. Mer, för då hade, går jag tillbaka och tittar på bilder från 86, och där, då fällde jag mig rätt mycket. Då böjde jag inte bena så mycket, men det gick ju. Då bara böjde jag ryggen ungefär. Va? Men sen kom det ju här att man började lite känna att ska jag bli snabbare och så måste jag bli starkare i benen. Så vi började med benböj 88 där, och fick ju en enorm effekt på det. Va? För vi var ju liksom sådär, det kände man bara. Man kunde ju röra sig mycket snabbare. Va? Och sen med årens lopp körde mycket hopp och spänst har jag gjort. Har ju varit, har ju rört mig fantastiskt bra, va, vid bordet, och känt det liksom att har man den här sprutten i benen liksom, det gör ju så mycket. Man vet alla bollar kan man nå och sådär. Sen har jag rätt bra räckvidd också. Men har försökt utveckla det, och sen på senare tid har det ju också blivit att då blev det ju mycket med bålen. Att man skulle vara starkare där för att bli snabbare liksom och kunna stå emot. Träffa bollen framför kroppen har ju blivit oerhört viktigt, så man inte får den bakom, för då tappar man tempo och så här, va. Och bli snabbare i växlingarna mellan backhand forehand, också något man har försökt jobba, som jag utvecklar hela tiden och bli snabbare där. Har kört sån här, kinesisk bollträning kallar man ju det. En står med en stor låda med 200 bollar och bara mosa bollar då på en olika positioner. Vilket jag älskar, den träningen. Jobbigt är det, men väldigt effektivt.
Lite grann som idioten nästan.
Ja, lite som idioten är det. Jag kommer från Kina, så jag ska faktiskt testa den på dig en gång. Alltså, den är enormt rolig att köra. Och det är det här specifika man kan träna. Man säger till tränaren, jag vill träna kort boll i forehand till exempel. In på den och så snabb ner backhand. Då tränar man djupledsjobbet och så här. Så man kunde göra väldigt specifika övningar där, precis, och göra det väldigt matchlikt. Som den träning är svår. Om du och jag står och tränar, så är det svårare för mig att säga att du ska göra så hela tiden. Men just med den här bollträningen, när man har så mycket bollar och har en tränare, så kan man göra väldigt specifika övningar som man har väldigt stor nytta av sen i match.
I övrigt då, jag vet ju, i lagsporterna så har det ju gått väldigt mycket framåt när det gäller kost och liknande. Förut så tog ju grabbarna bira efter matchen och det var liksom inte så. Men idag är det ju väldigt strukturerat alltihop. Har det blivit likadant i pingisen?
Ja, det känns väl så att den nya generationen är mer med maten också. Även han som jag tränar då i Tyskland, så märker man att det har blivit mycket mer. Men samtidigt på vår tid, så vi reste ju mycket i Asien och de gamla öststatsländerna då på den tiden, Tjeckoslovakien, Polen, från Jugoslavien, och Tjeckoslovakien finns ju inte heller, men där var det ju bara äta maten som fanns, va? Vi hade ju inga kockar med oss eller sådär, va? Så det var lite knäckebröd och kaviar man hade med sig då istället, va? Men så man har ju lärt sig att mer att variera kosten försökte man, det var bara att ta det. Men samtidigt så har man ju sett att idag finns det ju ändå mycket att vinna på det, man alla har ju blivit mer medvetna om kost och även träningen. Det är nog där därför också som vi har kunnat hålla på så länge, för man har ju lärt sig att träna rätt, mer rätt, alltså att man går inte sönder lika, träna mer med, ja, inte bara mängd och sånt här, va? Så det är väl också en grej som alla har ju blivit kloka, man har blivit bättre med skador och så har lärt sig rätt mycket, inte bara kosten men även det andra, och det tycker jag märker i alla idrotter idag. Man ser ju, många förlänger ju karriärerna, för att, och det måste vara, kosten är ju säkert en, men också man vet hur man ska träna på rätt sätt. Och ja, man ser ju Lidström, Foppa och alla vill studera Zlatan nu som är 35. Alltså, så jag tror att alla har blivit mer medvetna och vet, man vet ju mer idag hur man ska träna rätt och så, och hålla längre framförallt. Och det känns ju extra roligt för en annan också, som ofta var det ju liksom, ska du inte sluta, var det ju för liksom, man var 35 liksom, så höll man på 11 år till liksom sådär. För jag kände själv det liksom, att ja, nu är det dags att sluta liksom. Men sen hittar man det här, och det, man känner ju ändå som en idrottsman, som jag tror liksom att, eller kvinna då, man känner ju ofta, nej, nu har jag inte mer att ge. Då slutar jag liksom. För ibland kändes det som ibland, ja, pressen, ja, alla är på, jag ska inte sluta. Så där, man, fan, man känner ju själv den dagen, liksom, nej, nu har jag inte mer att ge. Nu slutar jag liksom. Eller så där. Så det, och det märker man ju, tycker jag, att många håller ju på mycket längre då.
30 år på ungefär på absolut högsta nivå. Har du fått några men, alltså rent fysiskt?
Ja, det ser du väl. Nej, jag har inte så mycket. Nej, jag har haft tur faktiskt. Jag har haft väldigt, har varit skadefri väldigt mycket. Det är självförvållade skador. Jag har en i diskarna i nacken då, 56 har jag problem med, men det är från en bilolycka. Jag krockade 94 där.
Oj då. Ja. Hur gick det? Var det när?
Ja, det var ju självförvållat. Det var snö utanför Landskrona där, så gled jag av med bilen. Hade tur, för jag var nära att bli påkörd av en stor lastbil bakom mig. Berättade om för mig. Missade ett EM då, 94. Och fick lite paus, för jag var borta över ett halvår från pingisen. Och det var rätt skönt just i det tillfället, för jag var rätt trött på pingisen då. Så olyckan var inte bra, men pausen för pingisen var nyttig i det läget. Sen har jag väl haft egentligen bara lite med ryggen då. Men det är ju för att jag fällde mig som när jag var yngre. Alltså sådär, jag har haft lite, men jag har haft väldigt tur med skador. Jag har inte haft, från midjan och neråt har jag inte haft någonting. Aldrig problem med knän, fötter, ingenting. Så där har jag ju varit förskonad, och det har ju också gjort att man kunnat hålla på så länge.
Mentalt då, Jörgen, hur har du gjort för att komma igenom? Jag menar, det kommer ju alltid tunga perioder, ja. Så är det ju upp och ner. Hur har du gjort för att arbeta dig igenom dem och komma upp ur liksom svackor som har varit under karriären?
Ja, det har ju blivit att den pausen som kom där 94, för jag hade ju misslyckat VM på hemmaplan 93, så den pausen då 94 när jag fick ett halvår, jag bara kände det var, den kom så lägligt, annars kanske inte karriären blivit så lång. Men då kände jag bara att fick jag lite paus från pingisen totalt, var ute och hitta tillbaks till det här lite, att fan, det är det här jag älskar ändå liksom. Och jag kände bara, jag är inte färdig med det här. Så jag har ofta försökt hitta de här positiva. Jag har inte sett så mycket, inte bakåt heller, försöker se framåt hela tiden. Och sen, ja, så rullade på igen, där gick bra. Men sen 299 kände jag väl att jag behövde testa något nytt. Och då tog jag hjälp av en sportpsykolog då. Jobbar jag med mental träning där. Jobbar med, ja, på den tiden då, gamla kassettband. Så när jag kom, för jag kände att mitt liv började bli, jag hade fått barn, hade jag fått en dotter och en son, och liksom mycket kretsar, träningen blev kortare, hem till familjen och sådär, va. Och ja, det var det som liksom kände att jag blev rätt splittad. Så jag gick till Lars Rydberg i Halmstad då, tog hjälp av han, och jag mötte han och jag pratade ju på, va. Han sa bara direkt till mig, du har ett sånt, du måste försöka mer fokusera, för jag bara pratade, alltså jag var så splittad, det var om allt och allt sådär, så du måste få ner det. Så han hade en idé att jag skulle jobba med kassett och lyssna och bara försöka fokusera, och det hade en väldigt bra effekt. För sen var jag tillbaks 2000, det var ett fantastiskt år, när jag går till OS-final, jag åkte i semi, vi vann VM-guld sista gången, kineserna fick stryk i lag när vi slog dem i Malaysia där. Så jobbade med den några år där, och det hjälpte mig väldigt mycket för att hitta tillbaks också till det. Så det är väl lite också som, ja, Jag har aldrig varit rädd för att prova grejer, och det tror jag har varit väldigt nyttigt. För ibland är det ju kanske, det ska inte jag göra eller sådär. Men jag har hela tiden vågat, och det hjälpte mig väldigt mycket. Och sen körde jag den 2-3 år, och sen har jag inte gjort det mer igen. Men då har jag liksom hittat andra och tagit lärdom av dem. Det då ibland kan jag se tillbaks, okej, jag lärde mig fokus, nu är det lite väl, tänker jag på för mycket, försöker hitta tillbaks. Och så använder jag musik och sånt här då istället.
Ja, apropå fokus, då fokuserar jag på en sak i sänder, så ja. Det viktigaste som först då, så det som ligger fram. Och det tänker jag så här, för jag håller ju på med lite hobbypingis, jag älskar pingis, jag måste säga, erkänna det. Men jag fladdrar iväg i tankarna.
Ja.
Och så kommer, och det, nu kommer en svår serv, och jag är rökt då. Ja. När bort de där tankarna kommer, då är det, hur gör du för att stanna i zonen, så att säga, var liksom där?
Där har jag använt mig av att det ju, har ju spelat mycket stora finaler, och man vet liksom, man är där nu, ett, det är nu det gäller. Jag försöker också se det, jag tänker mycket positivt, och så försöker jag lägga över på motståndaren också. Jag tänker, han är ju också nervös och så här, för det, jag brukar alltid säga, nervös är man ju, sen gäller det bara att kunna kontrollera det, för att säga att jag är inte nervös det, men det är alla, tror jag, liksom, det känner man alltid någon gång, men det gäller att erkänna det för sig själv också. Men så försöker jag lägga över, och så försöker man se, läsa lite tecken, alltså kroppsspråket försöker jag läsa lite av motståndaren också. Är man lite, om jag ser att du börjar bli lite så där, precis som du säger, lite irriterad och så där, då är det att, då tankar jag det till mig som positivt. Så liksom alltid försökt vända på de här grejerna lite, och alltid, sen har jag alltid trott på mig själv i de lägena. Jag älskar att vara inne i avgörande moment eller så där, va? Jag bara pumpar så här, och det är en viss känsla där. Det är, helst om man går tillbaka till när man är i stora final, det är ett bord, allt är koncentrerat. Då vet man ju också att har jag kommit dit, så är jag i toppform. Jag har inte kommit hit av en slump liksom, va. Så det är liksom, nu är man här, och jag bara älskar då när man får vara inne i det där. Sen är det inte alltid man har vunnit ändå, men det är många gånger jag har avgjort och fått vinna de här stora.
Hur stänger du bort de där dumma, onödiga tankarna som kan komma? Alltså, de finns ju där någonstans. Alltså.
Ja, de finns. Men
gör det för att liksom, ta bort dem? Eller inte lyssna på dem?
Nej, jag försöker inte lyssna på dem. Bara stänger bort det. Och sen får man det här alltså, positivt. Jag tänker mycket positivt. Alltså, försök inte fokusera mycket alls på det negativa. Och bara gilla läget också på något vänster. Man är där inne. Man vet ju, är du där när det är en final då, det är ett bord kvar, då vet man, de har gjort allt rätt för att komma dit liksom. Så, och sen gilla utmaningen helt enkelt. Bara liksom älska att vara inne där. Man vet, nervös är man ju, men liksom ta det här, och sen då framförallt när man lyckas vinna då, det är ju en enorm känsla alltså. Så det är något speciellt det där. Och man gör ju vissa, när man är i bra form, precis som du är inne lite på, ibland så, fan, man gör ju grejer som man inte tänker, det bara kommer ju. Och det är den skönaste känslan, när man bara liksom, ja, vad gjorde du där? Ja, men det bara kom, det bara sker liksom. Man tar, kör en sån, ja, typ som du säger, kåban, och man slår på en boll. I 9 fall av 10 kanske den ska vara omöjlig, men när man får den känslan, inget är svårt, då bara gör man det. Och det är som att säga, ja, men vad tänkte du där? Men tänkte det, bara instinkten, sådär. Och det är det sköna som finns alltså. Men det är ju inte alltid man lyckas. Det var ju alltid målet att komma. Man visste ju när man kom till finalen, hade man gjort det bra liksom. Och just det här, det bara sker liksom när man är inne där. Jag snackar med Foppa lite om det är just den här straffen som han gör då. Ja, ja, just det. Men liksom, det är något som bara kommer. Alltså, det är, du gör fram det och gör den grejen i det läget. Jag menar, hade han kanske sagt innan, så hade ju alla sagt, ja, det gör du fan inte, det är helt galet. Alltså, det kan du inte göra. Men liksom, han gör bara det. Det är den här instinkten som bara kommer i det läget. Så det, och det är samma när man gjorde vissa grejer. Så bara, det bara sker då. Så det är häftigt.
Jag tänkte på det, du var inne på det, ett bord och så. I bordtennis så är det ju väldigt många bord, och ibland snackar de i högtalaren, och det är allt möjligt, och det är små marginaler. Men ni kör. Och så tänker jag på tennisen. Quiet please. Shh, shh. Och det var det flygplan som åker förbi långt borta som de väntar på. Ja, ni måste skratta åt tenniskillarna ibland.
Ja, men ibland kan man göra det. Det är helt rätt. Alltså, man tänker, ja. Men sen tror jag det har med... Vi är ju uppfostrade så. Jag har ju börjat spela tävlingar när man var ung. Det var, man kom till tävlingarna. Jag brukar skoja det. Man hade 6 mackor och en lite Gatorade. Det var ju som morsan hade brett mackorna och sen lite. Det var det man hade på hela dagen ju. Ja. Och sen spelade man match efter match. Det var inte konstigt man blev trött i slutet och tappade humöret då, va. Men vi var ju vana vid det. Det var ju bord överallt där. Och folk sprang. Domarna bytte där, gick i gångarna. Så jag tror det har med att i tennis har de ju uppfostrade då att det ska vara tyst från när de är ute och tävla och så här. Men vi har liksom bara lärt oss det. Det är någonting som funkar. Men precis som du säger kan man faktiskt skratta om man tänker, fan tyst, vad fan, vi har folk som springer och det står 19 lika avgörande. Nu kommer det en gående. Men det kan vara lite extremt för oss också ibland. Man har bara, vad gör Karn? Han kan ju inte gå där. Det står liksom 19 lika. Eller, idag är det ju 11 så det kan vara 10 lika. Då. Så man bara, helt galet. Idag reflekterar man faktiskt mer över det. Vad gör Karn liksom?
Men då, så bryt!
Ja, men det är sådär. Och så kommer bollen in. Det har ju också varit sånt där liv. Ja, du vet, kommer bollen in där. Och är det bryt? Ibland domarna ser, man kan ju spela ett klart poängen. Ja. Det var det bland det värsta. Ja. Men så bara för domaren ser bollen komma in där. Ja. Så bryt, men fan, jag har ju vunnit poängen. Ja, då bröt de ändå. Det gick ju inte att diskutera. Ja, då kunde man vara helt galen. Alltså. Så det, ja, sånt där. Men det är något som vi har lärt oss från uppväxten. Alltså. Det var ju massa bord. Och de ropar i högtalarna. Och, ja, bord 5, skyndar dig. Liksom, så blir det VO och det här. Liksom, så det, ja.
Man bryter alltså när en boll från en annan hage kommer in.
Ja, jag visste att det kunde bli tokig där.
Men när vi ändå är inne på det där, alltså jag hade ju svårt och fortfarande lite svårt med det där att det är 11 bara. Vad säger du om det där? Alltså,
ja,
21 förut och var 5 servar var det, nu är det 11 och det är 2 servar.
Ja. Lite tycker jag väl den taktiska grejen har försvunnit lite. För 21 var ju klassiskt och sådär. Och där var det lite mer det här med, som du sa, med servarna. 5 servar var, man kunde göra lite mer taktisk med server. Man kunde kanske ha göra 2 långa servar eller en eller sådär. Det var lite mer sådana grejer. Nu 2 servar, ofta försöker man, ja, man lägger en kort serv liksom. Det har ju blivit mer... Det går så mycket snabbare poängen idag. Det bara rasslar till och sådär. Alltså det går väldigt snabbt. 21 var det lite längre. Det enda som jag kan tycka med 11 är väl att man kommer ju till spänningsmomentet snabbare. Det är den positiva effekten med 11. Att det blir snabbare, jämna matcher och jämna set. Men i sanningens namn ska jag säga också att jag hade hellre behållit 21 och kanske gjort så att... tennis har man ju 15-0, 30-0 och sen det finns ju ingen logik i det, va, men att man hade behållit 21 och kanske gjort pingisen att första poängen var värd 10 eller 11 poäng, för då hade man kommit upp till 10 mycket snabbare 11 och sen har man ju behållit 21 så att, ja, vi säger du vinner första poängen så leder du 11-0, det är ju ingen fara, så vinner du nästa då är det 12-0 och sen vinner jag tredje bollen, då är det 12-11 direkt, så hade man ju fått den här, det var ju det man ville få bort, men då hade man behållit 21 och jag hade gärna sett att man behöll 21, för det var liksom ett, man visste 18-17-19 lika, den här spännings, det satt också i, jag hos journalister och så åskådare, för det har tagit tid med pingisen, att det var inte samma som 7 lika, 8 lika. Det är inte samma som 17 lika, 18. Nej. Det sitter väldigt djupt det. Så det är väl det. Annars tycker jag, ja, jag hade behållit 21, men alltså kortare sätt har varit en bra regeländring annars.
12, 8, 13, 7, där. Ja. Det var en vattendelare.
Ja, det var ju det lite. Och det var ju det man ville komma tillbaka. Ja. Alltså 12, 8 visste man kan, men också det här, ja, kunde stå 17, 8, spelat 25 bollar. Så det var ganska ointressant. Ja. Idag kan det ju vara 10 lika, det är 20 bollar då. Alltså, den ändringen förstår jag, men ändå hade jag behållit 21 helst. Ja.
Du kallas för Alexander Lukas. Allt går din väg, säger mina kontakter.
Allt går min väg.
Ja, allt går din väg, säger jag.
Den har jag... Ja, det tycker jag inte alltid att det gör. Men karriär...
Alexander Lukas då?
Alexander Lukas?
Ja, att du har tur.
Tur?
Ja, det måste väl vara det.
Ja, lite tur har man. Ja. Man har haft en sån karriär, så det är klart lite... Då har man haft tur. Alltså, fått vara med hela vägen så länge som jag har varit. Så det är klart, det är tur det. Alltså. Ibland glömmer man ju faktiskt lite det man ser. Fan, man tittar ju ofta ibland lite det här... Ja, jag har haft otur där. Men som du säger, det är väl något man reflekterar när man blir äldre. Fan, man får vara ganska tacksam. Man har haft en hel del tur på vägen också. Annars skulle jag inte vara där idag. Ju. Så, nej. Så jag kan väl hålla det, men att jag har inte bara haft tur. Jag hade gärna haft några kantbollar och lite mer tur, så hade jag kanske haft en OS-medalj.
Som sagt, glad, positiv, glädjespridare, bryr sig om alla.
Ja, så kan man väl säga, ja. Och det har väl något jag har fått höra under karriären, kanske också lite att man varit lite för snäll och brytt sig lite för mycket om alla, att man ska tänka lite mer egoistiskt i vissa sammanhang och sådär. Men det är så jag är bara, och det har jag haft en, det har gått bra ändå. Jag fick ofta höra när jag var yngre att jag är alldeles för snäll, jag kommer inte vinna någonting och sådär. Men jag har ändå uppnått alla mina mål som jag drömde om när jag var liten, va? Så man kan ändå vara snäll och vinna en hel del. Men jag är inte så snäll i hagen. Jag är väldigt positiv utanför så där. Det är, jag är så. Jag bryr mig om människor och tycker det är kul. Och det är viktigt för mig också att ha mycket vänner. Och jag älskar ju att fika och ta en kopp kaffe, ja, och sådär. Umgås mycket med folk. Jag gillar att vara. Nej, tycker bara, det är så jag är.
Äpplet sa det när jag ringde honom innan. Han har varit med på den också. Så. Och han ska alltid äta semler. Så att jag var ju tvungen att springa in på hörnan och köpa med mig semler. Det visade sig att du har ätit 45 semler redan den här säsongen.
Ja, den här säsongen. Ja, det är, jag vågar knappt. Ja, det är helt sjukt. Jag är sån semlerfantast. Jag åt ju 3 igår när det var den riktiga dagen här, semledagen. Va? Så, ja, så när du kom med de här nu så kände jag bara, jag hade riktigt problem igår efter 3 stycken. Men vi får kämpa ner. Ja, vi kan väl ta bort locket då kanske. Så fuskar vi lite. Nej, men jag har alltid varit, och jag tycker det är, det här med fika, det är också så som när jag reser mycket, kommer till städer, så älskar jag att gå ut på stan, sätta mig på ett café, kolla människor och liksom känna av, bara sitta där. Tycker det är så roligt att se med olika, ja, det är avslappnande. Och även då, istället för bara sitta på ett hotellrum och, ja, som idag då när man kan kolla med internet, så tycker jag uppskattar mycket mer att gå runt och kika på städerna. Precis som nu ska jag iväg till Japan som du nämnde här, att bara sätta sig där på ett café i Tokyo liksom. Det är bara folk överallt och det är tempo där och se de här olika, ja, klädstilar och allting, va? Det är så roligt, jag tycker det är så kul alltså. Så jag älskar det, det har jag alltid gjort, och det är väl något som har växt fram med, kanske ännu mer. Ja, ju äldre man har blivit, alltså, uppskattar det här. För idag åker man ju till städerna på ett annat sätt, eftersom karriären är slut. För så var det ju, då var det ju bara tävling. Det var hotellet och hallen. Och liksom nu kommer man mer avslappnat. Jag kan ta en öl, sitta med på ett fik och ta ett glas vin eller en öl. Mm. Så här. Så man upplever det på ett helt annat sätt, de här platserna som man varit på innan. Men då var det bara fokus, vinna, tävla och så iväg till nästa. Mm.
Jag pratade med Niklas Hide som var med i Mästarnas mästare. Han sa det, Jürgen Persson är mycket större än Foppa i Spanien, sa han.
Ja, den historien där, ska jag ta det, berätta.
Ja, men det borde ju vara pingis i större än ishockey, ja, i Spanien.
Det är det. Ja, det är det. Ja. Men det var faktiskt rätt roligt där. Vi hade en inspelning nere i hamnen där. Och ja, vi gick runt där, bara så helt plötsligt kommer det fram lite spanjorer. Så där, bara kommer till mig då liksom. Jag är själv överraskad, för pingis är ju inte någon jättestor sport i Spanien. Så där, men jag bara kom fram. Person liksom, ja, får vi autograf och bild, och liksom jag bara, ja för fan då. Ingen visste ju Foppa. Då kom ju Micke Leinegård också, kom fan, jag trodde det var Foppa som var superstjärnan här, säger han då liksom. Ja, men så sa jag bara, jag är ganska stor i Spanien och Kina, så jag så det var ganska komiskt, som Niklas också berättade liksom. Det var ganska så jag själv så där, fan, men så tänkte jag, ja, hockey i Spanien är ju inte så stor. Nej, så där, men ja, det var riktigt rolig den historien faktiskt. Det var, jag var rätt nöjd där också. Ja.
Ja, det är 5 VM-guld, det är 10 EM-guld, det är OS från 1988 till 2012. Hur skulle du vilja sammanfatta den här fantastiska karriären som du själv är inne på? Du har ju fått vara med om en hel del. Du ser,
ja, visst är det. Ja.
Du ser här, det fortsätter på den här sidan också med, ja, med guld. Ja. Och jag menar, du har 15 SM-guld också, ja, kan vi lägga till. Ja.
Nej, jag kan bara säga att... när man ser på liksom, alla drömmar har gått i uppfyllelse. När jag började som en liten grabb liksom, ja, 5 år började med pingis. Det har kretsat, hela livet har kretsat kring pingisen. Och som vunnit EM, VM, det är ju bara det OS då. Men det fanns ju inte när jag hade drömmarna. När Stellan, Kjell, Hasse då, de vann EM och VM-guld, så var det ju drömmen att vinna. Och allt det jag har lyckats med, va, så... är bara tacksam att jag kunnat vara med på hela den här resan. Och jag hela tiden också, ja... känner man bara väldigt stolt över det man har uppnått.
Ja, Bragguld var vi inne på. Men jag måste ändå säga, det var ju OS, det var ju 2008 när du gick så långt, ja, som gubbe, om jag får säga
ja,
så.
Det.
Och det, hela Sverige var wow! Ja. Ja, berätta om den resan, för då var du ju underdog här.
Ja, det var jag ju, väldigt underdog. Ja. Den resan började väl egentligen, ja, riktigt länge sedan, men ska jag ta det, så jobbar jag slutade 2005 efter VM i Shanghai. Fick ett erbjudande att flytta till Qatar och jobba som tränare där. Uh-huh. På Aspire heter det. Tog det, kände bara, ah, det är rätt, jag är färdig liksom. Flyttade dit, jag och Stellan var det. Så hade Stellan som hjälptränare, co-trainer där. Och vi tränade ungdomarna ett år där. Men när halvåret hade gått så var vi i Kina på träningsläge. Och i Guangzhou då, jag och Stellan hade de här ungdomarna och gick där i hallen. Fick jag liksom bara kände, så det här som jag själv hade upplevt 81 då. Så bara kände, fan, jag sa det till Stellan, det här är roligt, alltså, vad är den här miljön och sådär. Och så sa han liksom, ja fan, jag känner att du är liksom fortfarande 50% spelare och 50% tränare bara, du är inte 100 på något. Nej, och så gick ju tiden, det var januari då, och sen bara, nej, sen sa jag upp mig i juni, så bara kände jag, 2006 är detta juni, och bara, 2 år kvar till OS, jag ska dit. Peking då hade ju en speciell betydelse också, eftersom jag var där som 15 år 81, fick bara det här, jag ska dit och så gör någonting då. Va? Så jag började tävla igen, sluta där och började åka ut. Och precis som du säger, ingen kände väl, kom som 42-åring dit. Liksom. Ingen trodde bara, men jag hade haft fantastiska förberedelser. Alla trodde ju bara, nu ska han göra sitt sjätte OS. Han är bara där för att delta. Så man hade varit i Fukuoka, olympiska, hade ju sådana här training camp där, pre-camp, och bara kände, benen börjar komma, jag känner mig snabb och allt bara, det här positiva som jag snackade lite om, kommer till Peking, börjar med lag där ju, lagtävlingen börjar, vi fick stryk, åkte ut i gruppen sådär, men jag kände att spelet var där, slog några spelare och bara så fram mot singel då, va? Och sen började då, var ju kanske Hallandsposten var där, en journalist, första starten typ sådär, vann en match där, vann en till, kom någon till, va? Och sen då så kom ju de här, när jag gick fram till åttondelsfinal, så kom den här klassiska matchen mot Samson. Helt plötsligt var det ju liksom journalister, tv var där, och jag bara wow, ja, sådär va. Så den resan var ju helt fantastisk då. Sen kvarten slår jag Primorac, är framme, det är jag och 3 kineser i semi då. Och liksom bara känna att nu är chansen, jag känner mig så bra, alltså, ja, det var en fantastisk känsla att gå in till semifinalen, ett bord då, jag mot 3 kineser som var ju knappt födda när jag var där första gången, var någon av dem liksom, så jag bara kände, ja, det här är, tänk att vinna här liksom, så där. Men åker i semin, så jag brukar säga det, semifinalen är den tungsta förlusten, bronsmatchen är ju liksom, men det är inte där jag ser, det är inte där den tunga förlusten är, det är semin, för då vet man, det, vinner man den så har man den här finalmatchen och får spela en OS-final. Så det var tungt, men det var en fantastisk resa, så just att det hände då i Peking där man kom dit, det är 27 år senare.
Vad sa kineserna? De var jätteglada.
Ja, men de tyckte det var häftigt. Det var faktiskt stort, var att han som tränar mig 81, den tränaren, han kom fram till mig, men då var det efter jag hade fått stryk semin, så kom han bara klappa på mig på ryggen och sa very very good, sa han liksom sådär. Men då hade jag ju fått stryk semin, men det var ändå liksom, då hade han tränat mig 81, och han var rätt roligt, för när jag kom dit 81 också, då körde han sån här bollträning, och han körde med, och han bara skakade på huvudet, han tyckte inte jag hade ett rätt, vi hade aldrig kört det, jag fattade ju ingenting sådär. Och då bara stod han så här, och då fick man ju inte den där, oj, man är nog inte så bra, tänkte han då. Men sen då kom man tillbaka, får bara en klapp, very very good, va? Liksom sådär. Det var rätt skönt, och den uppskattning jag fick i Kina efter det, det var ju ändå, ja, det var en speciell känsla, så ja.
London 2012 då, när jag var inne på det.
Ja, det var ju samma lite resan där, att ja, blev sugen igen, slutet 8 där, så ja, kände väl att ja, nu får det räcka liksom. Men så kom det här OS, och eftersom det blev lag också, så kände jag bara att, kände att jag hade mer att ge för grabbarna då i laget, att vara i ordning. Och det är väl enda gången egentligen som jag 2012, jag blev skadad där innan, och tyvärr så hade de ändrat reglerna, om man då ser, vi börjar med singel där, och jag hade inte spelat en boll när jag kom till London på nästan 30 dagar, blev skadad med på näst sista läget där, tog sprut och jag visste inte om jag skulle kunna spela OS. Och kommer jag åka ut i singel. Det var första gången mina barn, Oliver och Emily, var och tittade också på OS. Och de bara, jag gjorde dem så. Alltså jag var så dålig i den här matchen. Men jag hade liksom inte spelat. Så jag kände den här, precis som du nämnde innan, lite den här osäkerheten. Jag bara, allt 0-4 bara, fattar ingenting. Jag bara åkte ut och så bara, ja tack, det var klart liksom sådär. Sen fick jag en vecka träning till. Vi hade lag kvar. Och spelade jätte... Vi åkte mot Tyskland, men jag slog Timo Boll. Han var ju sida 3 på det OS-et. Så jag var mycket bättre i ordning där. Men tyvärr fick jag inte visa det då. Den sista gången. Jag fick visa det i lag, så det kändes rätt skönt. För det var ju liksom... Ja, nu var han inte... Det var, vad gjorde han där liksom ungefär? Och det kände man själv lite också. Men fick visa då att slog världstrean då, som man säger. Så jag var bra i ordning där. Men hade lite... Jag hade enda gången som jag var skadad innan det OS. Och sen var det ju färdigt då. Som, ja...
Ja, det, ja, 2013. 47 år ung.
Ja.
Så la du pingisracket på hyllan, eller?
Ja, det har man gjort. Jag tycker fortfarande, jag älskar att spela pingis. Jag tränar fortfarande lite och spela. Och Jag är som sagt bor i Halmstad, det är många landslagsspelare där. Jag älskar att vara, sparra lite där. Så faktum är att de skrattar åt mig ibland. Ibland kommer jag dit i hallen, jag kommer med min väska, sätter mig där, frågar, är ni jämnt eller ojämnt? Är de då ojämnt kan jag hoppa in och sparra lite. Men är de jämnt vill jag aldrig störa träningen eller sådär. Och jag sitter den väskan, sen bara kör jag hem igen, kollar träningen lite och sådär. Så man är väl lite, där är man lite sjuk. Men jag tycker det är kul att komma till hallen och se de andra träna och sådär. Så det är en viss känsla det.
Veteran-VM och sånt där finns ju.
Ja, det finns.
Har ju vunnit det.
Ja, han har vunnit det, men han vann ju aldrig singelguldet på riktiga. Så jag känner bara, nej, veteran ska jag inte spela. Men det är en grej som jag är lite sugen på. Och det går ju veteran-VM i Las Vegas nästa år. Och dubbel lag, man har inte vunnit dubbel på VM. Så jag har snackat med, inte med Gio, men Erik Lind.
Jaha.
Vi var ju semi då. Och jag har sagt, bara för att få fart
håll
på
han i form då?
Ja, han är i hyfsad form, ja, men jag är på han. Så han måste träna. För vi ska vara med och spela dubbel i Las Vegas 2018. Och vinna det då är tanken ju. Så jag är på han, du måste komma igång. Så jag pratade med han nu för några dagar sedan. Bara, nu får du fan köra igång. Alltså du är ordning. Ja, jag ska börja. Men han är, fysiskt är han hyfsad så, men han måste börja träna ping. Så då ska vi vara med. Men jag kommer inte spela singel, för singeltiteln har jag. Så den behöver jag inte på veteran.
Vem är den bästa du har mött? Vem är den bästa pingispelaren under din era?
Den bästa jag har mött tycker jag är, jag fick bara möta han Goju Hoa. Han var i fyra VM-finaler från 77 till 83. Vann 81-83, men alltså han var en penskaftare och fantastisk spelare. Alltså han kunde allt och en fantastisk serve. Alltså. Så det är den bästa jag mött tycker jag. Alltså han är helt makalös spelare. Alltså. Och träffar han i Kina ibland nu och man ser mycket, han har is, han kör shower i Kina lite. Som bollkänsla.
Alltså.
Goju Hoa, när kan han vara född? 59 kanske, någon sån här, 58. Så han är ju den äldre eller så där. Men just han, jag fick möta han, alltså, jag kommer ihåg det. Jag har ju mött Gio, där märker man ju den här skillnaden. Man får träna mot en serv. För Gio hade ju fantastiska servar. Och även Li Guliang var en sån här servspecialist. Men hans serv, jag kommer ihåg, jag tog den första gången. Fan, jag träffade domarbo. Alltså han är sån här jävla, alltså, fruktansvärd serv, alltså. Men en skön spelstil hade han också. Kunde, han körde stoppbollar med blocken och spelade bara med ena sidan. Men en fantastisk ledare, alltså.
Vem är den bästa ledaren du haft, eller den som har betytt mest för din karriär, Jörgen?
Ja, bästa ledare. Jag tycker jag hade en ungdom, Bosse Persson, en gammal världsmästare i lag 73, betydde väldigt mycket då, för han var landslagscoach när man kom med i ungdomslandslaget där 79, och sen hade även han på pingisgymnasiet i Falkenberg, och han har kört många bollar, men han har betytt en hel del.
Mm.
Och sen jag har haft så mycket coacher där, så sen har Stellan betytt också, Stellan Bengtsson betytt en hel, vi har blivit vänner och han har också alltid delat med sig mycket av vad hans kunder
har. Ja,
han bor i San Diego. Ja. Så vi håller ju kontakt så, men han delar alltid med sig. Det har varit hans storhet, tycker jag, delat med sig till alla av hela sin, vad han lärde sig under sin resas gång. Då har han delat med, inte bara till mig, till alla oss toppspelare egentligen. Så han har varit fantastisk så på det sättet.
Själv då, apropå att dela med dig, du är inne på du har ju känt på coachingarbetet nu, men att kunna bli förbundskapten med din, så småningom kanske som en dröm, med din erfarenhet och sådär, och få ge vidare.
Ja, det är väl något som man tänker på en dag. Jag försöker dela med mig också, för det är något man har lärt sig på den här resan, att försöka dela med sig av det man har tagit, de erfarenheter man har, och ge det vidare. Det är viktigt för att de unga spelarna ska ta upp kampen med kineserna, och så det finns ju tankarna en dag att bli kanske förbundskapten. Vi får se vad framtiden utvisar.
När du tänker tillbaka på den här makalösa karriären, är det något speciellt så där som du minns med extra glädje, eller ja, extra sorg, eller som du
bah. Ja, men det finns ju många glädjeämnen, men jag brukar alltså, när man blev, första titeln var ju speciell 86 när jag vann i Prag, då blev man Europamästare. Det är klart det var en speciell känsla när man fick vinna sin första stora titel, men sen är det ändå om man då tar singeltitlar så är man bäst i världen. Alltså Chiba där när man ändå står
91,
ja just det. Men när man är bäst i världen är ändå en underbar känsla alltså. Och sen om man får ta topp tre då så är det naturligtvis Dortmund. Och när vi slår Kina där också, ja, det är ju topp tre helt klart alltså. De här laggrejerna är ju på sitt sätt, de är ju lite speciella också, men, och singelgulden har ju sitt liksom, så det är så många glädjepunkter. Men sen är ju, det finns ju några tråkiga grejer också. Det är väl lika VM 93 i Göteborg som regerande mästare, åka ut i första omgången
hemmaplan
och sådär totalt så. Och sen OS 96 är också en sån riktigt,
Atlanta
var, där det har varit, ja, var i en final, vann dubbel lag, fick stryk av EU i finalen där, men var i toppform och jag vet inte vad som hände där så. Nej. Så det är sådana här som man bara, det vill man bara dra ett streck.
Ja, det finns, du har lite projekt. Du är ju superstar som mästarnas mästare. Du är med allting nu.
Ja, det gäller att passa på nu medan man är ung. Ja. När man är hyfsat, de grejerna måste man ju vara lite tränad på ju. Så att, kände ju det. Mästarnas mästare har jag haft förfrågan i många år. Och kände väl att när jag fick förfrågan sist då hade jag ändå avslutat karriären. Och det var 3 år där sen jag slutade 2012. Jag kände bara att ja, nu är det läge liksom. Det är lite lättare att sitta och prata om karriären också då, när man fick lite mer distans till det. Så det kändes helt rätt att vara med där då i det läget. Och det var en fantastisk resa. Och vi var ett skönt gäng där. Ja, med Niklas, Foppa och även tjejerna Hanna och Karo. Vi hade ju två Karolina där. Men alltså, och sen gå till final där. Ja, otroligt roligt. Och nu superstar då känner man också liksom... Ja, som skön grupp, var med i gänget. Och samtidigt så är man ju hyfsat tränad. Och det känner man, det är lite enklare att vara med då. Att man har lite, man kan vara med i de här grenarna också och så där, va? Så.
Håller du matchvikten 78 kilo?
Ja, ganska bra, jag är väl på 80 idag.
Det är
alla semlorna.
Ja,
det gör sitt. Ja, men annars håller jag ganska bra.
Ja. Och så har du dina företagsprojekt med mjölkpulver i Kina och Donikrack.
Ja, Donikrack, det rullar ju på. Vi har ju, man jobbar ju med dem lite då eftersom man har varit där så länge. Men framförallt är det fokuseringen är på mjölkpulvret nu till Kina. Det ska vi in med där. Nu har vi jobbat länge och hårt och nu har vi några leveranser här. Så det känns extra roligt.
Familj, då har du din före detta fru i Norge och dotter där.
Ja, just det.
Och Emily, son i Bangkok.
Ja, son i Bangkok. Ja. Emily i Norge, hon bor i Oslo och jobbar där. Jag har en son som heter Oliver i Bangkok och jobbar där. Jag har varit hälsat på han här. Och, ja. Så det, vi är utspridda, är vi rejält här. Men det är något som vi har vant oss vid och det funkar bra. De är ju 20. Dottern Emily 22 och son Oliver 24 här, så tiden går.
Ja,
vi blir alla äldre ju.
Jo. Hur är deras idrottsintresse och pingisintresse?
Ja, pingisintresset har väl aldrig blivit så. De har ju varit med och så och följt en annan, men det blev så att vi flyttade till Oslo 2000 där och då minskar ju, alltså det blir ju svårare. Pingis är ju inte den stora idrotten i Norge, så det har inte varit något, de har inte varit så, men de har allmänt idrottsintresserade. Jag har en son som är väldigt fotbollsintresserad och stort Arsenal-fan då. Följer dem. Vi fick åka till gamla Highbury där när han var väldigt ung och hälsa på Fredrik.
Det lever på Arsenal på lördag.
Så då har vi, det tog han i Bangkok då och jag i Japan. Så, nej då, men han är stort fan av alla idrott igen, följer då. Och dottern spelade lite tennis en stund där, så hon allmänt idrottsintresserad. Men inte något, det är inget de har velat satsa på eller så där.
Har du någon sån här devis du lever efter? Alltså, du är positiv och glädjespridare. Du får ju fina vitsord av dem jag har talat med här. Ja. Har du någon devis där att du ska vakna upp med ett leende på läpparna varje morgon? Eller hur funkar det?
Nej, det tänker jag. Jag försöker väl ändå se det positivt. Sådär, men det är inte alltid man är glad. Höstdagar i Halmstad ibland är inte så... Nej, men jag försöker se det att... Ny dag, jag är ganska positiv och glad det här med att träffa människor, men jag har inget speciellt. Så jag gillar att lyssna på musik, det gör mig ofta ganska glad alltså. Och det här att jag lever i nuet, ja.
Hur mycket tränar du idag? Alltså,
ja, jag försöker hålla igång. Jag började spela lite paddeltennis som är kul. Alltså. Och det är också lite det här sociala där. Man spelar ju dubbel eller mix då. Så det blir kul och det är ett bra komplement. Det är ju inte riktigt tennis, skaderisken är lite mindre där och sådär. Och riktigt roligt är det. Jag och Niklas har ju faktiskt spelat några gånger. Vi har slått Foppa och Bolin där. Så vi har gjort det. Vi släpper inte dem ännu, så det känns extra skönt.
Det är ju tenniskille.
Ja, han är ju det, men vi är bra dubbelpar. Så vi är svårslagna där. Men vi har fått nita till dem, så vi ska ju spela lite mer här framöver. Men sen träna. Pingis blir lite mer nu, man bortrest en del, va? Då blir det lite mindre. Men så fort jag kommer hem så jag tar mig till hallen och sen försöker gå till gymmet också. Jag går på Nordic Wellness där. Har en gammal pingis-tjej som jobbar som med PT där ju. Så det är alltid kul att komma ner där och prata med henne lite. Och hon kör lite övningar då. Jag har mina nacke, som den skadan som jag har där, den försöker jag hålla i schack sådär, va? Så jag kör lite grann sådär. Men det försöker hålla igång allmänt.
Har du köpt säsongsbiljett till Örjansvall?
Inte ännu, men det ska jag göra. Jag kommer vara där. Jag har blivit sån HBK-kompis nu. Så vi har gjort ett projekt där som jag själv är inblandad. Det är jag, Sofia Arvidsson, Micke Syd och Thomas Pettersson. Vi försöker skapa lite...
Är inte Björn Hellberg med där också?
Nej, Björn fick inte vara med den här gången. Det var bara vi fyra den här gången. Han blev femte rankad där, men han är ju alltid där. Ja. Han ser man alltid där. Vi har ett projekt där också med HBK-kompisar heter det. Som målet är väl att vi ska få in 100 000 där, för då får vi ett litet... Ja, då kommer vi på armen. Så det är ett kul projekt. Det har kommit in en del. Och där är jag med också och stöttar.
Är det något mer som vi bör ta upp, Jörgen? Det är ju som sagt, det är ju en lång karriär. Ovanligt lång karriär som du har fått uppleva.
Ja, den är ju... Ja, det är väl något som man kanske inte tänkte på när man var inne i det. Men som du säger, nu när man... Få lite distans till det hela, så kan man väl känna mer att lång 30 år i ett landslag, det är ju inte så vanligt liksom. Jag känner mig mer tillfredsställd. Man är väldigt nöjd med det liksom, att allt det man fått uppleva och det man gjort, så det känner sig ganska nöjd. Sen är det väl lite kul kanske nu, som du nämnde, med Mästarnas mästare och sup. Det är ju andra som liksom, den yngre generationen som inte har koll på en eller sådär, men de har ser ju att man har gjort rätt mycket så, va? Så det är ganska kul med den här uppskattningen man får på gamla dagar. Så det, nej, jag är väldigt nöjd med allt som är just nu.
Och du fick ju sluta när du själv ville. Du slutade ju och började flera gånger om. Så
det blir ju... Egentligen har jag väl två avslut. Men den ena är väl lite... Jag slutade ju faktiskt efter... Ja, vi kom inte in på det så mycket. Men 2008 efter OS i Peking skulle jag ju sluta. Ja. Men då kom det en skilsmässa där som inte var roligt. Det är det ju aldrig, skilsmässa. Men då blev det liksom två... det positiva såg jag pingis, så därför började jag spela igen. Ja. Därför blev det ett... annars skulle det varit slut efter Peking i OS. Så det var det som jag blev, att jag kom in igen. Men så kände jag väl att nu räcker det efter London. Men ska jag säga någonting, så var jag lite sugen ett tag till Rio. Det var en liten stund när jag var lite 2014, så där kände jag hösten, fan, ska jag göra ett sista försök? Men sen, jag ska inte bara vara där deltagare, för då hade det blivit mer att jag skulle göra ett åttonde liksom, bara ta sig dit, för jag visste, jag har ingen chans. Men det är väl jag mest stolt kanske. De här 7 gånger jag varit med på OS har jag känt, jag har varit där för att vinna medalj och kunna ha chansen liksom. Så därför blev det, jag ska inte bara åka dit för att delta och göra ett åttonde liksom.
Och emellan så här 2017, vem är bäst? Jörgen Persson eller Gigi Wallner?
Idag är jag bäst. Idag slår jag han. Jag har hållit igång lite mer än Gigi har gjort det. Så det ljuger jag inte om.
Tack så mycket, Jörgen Persson.
Tack så mycket.
Jättetrevligt, tack.
Tack för att du har lyssnat på Holmgren möter. Har du förslag på gäster vi kan möta? Tipsa oss på Twitter, Niklas_Holmgren. Hemsidan holmgrenmöter.nu eller Facebook Holmgren möter. På återhörande.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.